Fotbollsmorgon presenteras av Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this.
Yeah, va? Woo! Va? Vad fan är det som händer? Va? Vad fan är det här? Alltså, jag blir fan jävligt kär. Alltså, god morgon, fotbollsmorgon. Det går liksom inte att sitta still. Upp och hoppa nu, vi gör det här en gång till. Det här är terapi och lösa kanoner på däck. Yes!
God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgon avsnitt 445. Jag heter David Hellström och programleder, och det är även internationella konsumentdagen idag. Vilket passar bra, för vi har ju Robin Berglund i studion.
Ja.
Har du hittat något bra på att Tradera senaste tiden?
Ja, på så vis.
Ja. Där är man ju konsument.
Det får man verkligen säga. Och vad är motsatsen? Säljare bara.
Just det, ja. Exakt. Näringsidkare.
Det har varit träda. Jag har egentligen framförallt följt de grejerna som vi själva har lagt ut.
Just
det. Och börjat min stora utrensning där hemma.
Mm.
För jag tänker att gå in med mitt tunga hjärta lite på måndag.
Mm.
Men jag gick miste om ett vykort från 58 VM.
Mm.
Som senast. Och sen, vad fan var det mer? Det var någon glasförlust också. Någon enskilt glas från 58 också, tror jag.
Mm.
Det är nog senaste haveriet.
Så du har inte varit så mycket konsument senaste dagarna då?
Ja, men jag tycker det är också var det något vi lärde oss inte fira, så är det vägen som är mödan värd.
Just det.
Det behöver inte alltid vara köp. Det kan också vara...
Verkligen. Försök till köp.
Ja, att gå på loppis är kul.
Ja. Vi har även med Sabri Suvaxi. Och tror man kan hitta några bicykletatränare på Tradera? Den bjuder hem någon timme.
Alltså, inte annars kan jag...
Ja, du kan sälja, ja. Kan sälja timmar som bicykletatränare. Ja. Se om någon budar på dem.
Herregud vad stolen knastrar här. Jobbigt att jag som är den som absolut sitter minst still fick också stolen.
Ja, det är inte bra. Det kanske har att göra med just att du inte sitter still. De här kanske är likadana.
Som mina frisörer, de hatar det. För jag sitter ju och snurrar på den stolen.
Ja.
Hela tiden.
Som ett barn.
Tjuttjull, säger de bara.
Det är också så att vi kommer komma till den stora födelsedagen, men vi har ju två små också först. Mm. Vi har Paul Pogba som fyller 31. Får vi se en dab i hans ära, Robin? Yes!
Mm. Han går så djupt.
Ja, väldigt djupt.
Han är och hämtar den på marknivå.
Han är mjuk i kroppen också.
Ja. Det var sådär, så de bara kom dopingkontroll, han bara, och så gick han bara. Eller
hur? Dopinget var ju här, det var inte meningen. Han är och hämtar i armväcket.
Sen har vi den gamla Turkiet och Galatasaray-forwarden Umut Bulut som fyller 41. Så vill du jaga lite brudar med Dr. Jones i hans ära? Är det den Umut, tror
du? Det kan det ju vara. Fan, jag tror att jag Jones på den tiden. Jag tror det har varit en farlig duo.
Mm, farlig duo, ja. Men den stora födelsedagen då är ju att SVT 24 fyller 25 år.
Det är en stor födelsedag.
Vid lanseringen var det Nordens första renodlade nyhetskanal. Mm. Nu är det ju mest repriser av Vem vet mest och Antikrundan med Knut Knutsson och hans kroppsspråk. Han sitter inte still i stolen heller, kan jag säga.
Kollade du på mig som att jag borde ha sett Antikrundan?
Ja.
Jag vet inte om jag ska ha fördomar om vilka som tittar på det programmet, men det känns inte som att det är en bild på mig som dyker upp.
Nej, det är det inte. Det är
eller
det
på någon som
det är det inte. men det är, alltså, kanske mer Robin då. Det är ju mycket Tradera, ja. Liksom, någon typ av Tradera bag.
Ja. Nu senast såg jag att de har ju breddat lite. Jag såg ett avsnitt nu i höstas, tror jag det var. Då sålde de en så här signerad Henke Lundqvist-tröja så där, som jobbar ju ganska likt.
Det är inte bara antikt.
Men,
nu då.
Jag ska inte ljuga, jag har faktiskt sett det några gånger. Men jag blir så hypad när någon har någonting hemma.
Ja.
Så är det värt hur mycket som helst.
Ja. Mm.
Alltså den där glädjen för, när de liksom är så här helt... Alltså de har inte förstått vilken ägodel de har haft hemma liksom.
Ja, det är ju verkligen kicken. Det är ju jobbigt när man ser att de blir besvikna.
Aha.
Men de måste spela med.
Ja,
och bara mer än vad jag trodde. Jag som har belånat huset.
Ja, du kan få mellan 10 och 15 tusen va? Ja.
Då har jag sagt för mycket till mina polare. Det var synd.
Ja, när jag var liten, vi hade ju bara ettan och tvåan och fyran hemma då. Då var jag tvungen att kolla på Antikrundan en del. Men då var det ju det man, alltså det var ju, jag satt ju bara och väntade. De snackar om barock och några olika liksom, signaturer och skit. Jag bara, när kommer du till summan? Det är egentligen jag bryr mig om.
Ja,
men, minns du SVT 24? Alltså, så här, vad var dragplåster?
Ja. Nej, men de hade väl... Det var ju att det var nyhetskanal först. Liksom. Alltså, Antikrundan gick ju på SVT 1.
Ja.
Men så visade de repriser. Så dragplåsterna är väl repriser. Nu. På SVT 24. Ja. Ah. Och då var det väl bara massa nyhetssändningar.
Alltså, precis, okay. De bara lämnade okay. inte Aktuellt.
Nej.
Den bara rullade.
Den bara rullade.
Alltså, hände det en liten nyhet, då fick det en timme. Liksom.
Ja.
Jag tror att det var ganska mycket.
Det var typ så, ja. Nu är det ju så att de lämnar ju inte sändningsuppehållet i stort sett. För de har 18 timmars sändningsuppehåll är de inne i nu här. I mitten av det någonstans.
Ah.
Men de delar kanalplats med Barnkanalen. Så att om man klickar in liksom där man har programmerat in att man har SVT 24.
Uh-huh.
Sänds mellan 20.00 och 02 eller 04.00 typ. Däremellan är det Barnkanalen då.
Det är så folk som delar parkeringsplats och sånt där.
Exakt.
Det är så fint.
Ja. Vilken kanal hade ni helst delat plats med?
Jag?
Ja. Eller Fotbollsmorgon då? För men vår
då,
skull.
Då, om det finns 18 timmar sändes uppehåll och ta av på 24. Då tycker jag vi ska ta den och
då tar vi den.
Kul av det.
Just det.
Det känns ju broderligt.
Ja, och faktiskt. De har ju faktiskt uppehåll även 07-09. Ja, faktiskt.
Robin direkt, han har inga ungar, du vet. Vi tar dem där, vi tar barnprogrammet.
Sabina, nej. Min egen tid.
Vi tar min barnvakt där.
Då får det bli, spikar vi det.
Ja, toppen. Vilket program vi har idag, hörni. Mm. Det är så att Ahmed Beran från IFS kommer komma hit. Robert Wells från Så ska det låta. Och Bromander från Åland.
Otroligt.
Det är ett riktigt, riktigt gäng. Men innan dess så ska vi faktiskt snacka lite Europa League, tänker jag. Ja. Vi har ju varit lite matcher igår. Och Sabri, du briljerade förra veckan med kunskaperna. Har du kikat?
Gjorde jag verkligen det.
Ja, men det, Timmel blev väldigt imponerad.
Ja, då är det ju
snart. Han är ju kommentator nu, han är ju sportkommentator.
Det är ju nästan så att man måste gå in och lyssna någon gång.
Faktiskt. Faktiskt.
Bara för att få höra Timmel kommentera en fotbollsmatch.
Väldigt djärv kastning.
Ja. Det får man säga.
På alla sätt.
Ja.
Bord för tre, absolut. Och så är det Ronaldo som har bollen. Ja, det. Han kör sina bordsbokningar på Taverna Brillo samtidigt.
Han kan väl ha på sig headset. Alltså, han kan ju faktiskt stå på Brillo, alltså. Nej, i dörren.
Känns som en, han kan multitaska.
Ja,
han kan ju också skotta grus utan att se dig.
Ja, exakt.
Ja.
Det är
nej, men såg ni någon match?
Jag såg i bilen hem igår, så såg jag sista kvarten på Leverkusen. Och det var nog den kvarten, om man hade fått välja en kvart, så är det den.
Ja, just sista kvarten också.
100%.
Jag undrar lite grann, för det som hände då var att de för andra omgången i rad då vände på övertid. Liksom.
Precis.
Patrick Schick.
Ja, och det är ju så intressant för att så här, de har ju förlorat på alla sätt. Det är inte så att det är så här, de krossar alla lag, utan de är ju sämre, vad jag förstått då, när de ser sammandragen. I större delen av matchen. Men till slut vinner de alltid. Jag undrar, när första förlusten kommer, för det kommer den ju att göra kanske om 2 år. Eller någon gång kommer den ju såklart. Då kanske det här är ett luftslott. Alltså jag vet inte hur bra de är.
Det är ett väldigt hållbart luftslott som har hållit länge.
Jag vet, men sen när det väl spricker, då tror jag att det kanske är,
då är det
skulle det kunna vara en
Då förlorar de två, alltså i 2 år i rad.
Ja, kanske.
Varje match.
Då kör de en vinstfri
vinstfri säsong.
Vinner inte en match.
Jag ska bara säga det då, att Bayer Leverkusen har alltså varit förlustfria då en hel säsong. Den håller på.
Jag tror det här var 38:e matchen eller sådär. Men alltså, och det är väl det som är den extra krydda till att de vänder så här två gånger. För Karabag leder ju med 2-1 fram till 92:a minuten, både i hemmamötet och i bortamötet. Och så är det Patrick Schick som då båda gångerna kvitterar. Och den här gången faktiskt också gjorde till mål i 97:e minuten, 3-2. Så de slapp förlängningen. Men det gör ju någon extra krydda till att, typ så här, att de står där och man vet att de har inte förlorat en match på hela säsongen. Och så trycker han in den i 92. Att det, är så här, det är inte bara en kvittering. Det är den här, alltså den här förlustfria riden bara fortsätter för Xabi Alonso. Alltså Leverkusen var ju nere och havererade på näst sista plats för säsongen i Bundesliga. Så de har gjort en jävla resa. Så på det sättet,
och Xabi Alonso var med redan då?
Han kom ju.
Han kom.
Jag var också lite mer inne på sista kvarten i den matchen. Men jag kollade... Jag hade lite ögonen faktiskt på... Alltså Liverpool var ju... Den stängde man ju av en kvart. För då stod det 4-0. Alltså det är ju... Alltså jag vet inte. Även om jag tittar på mina favoritlag. Men när det är så här att de är för överlag... Alltså det står 4-5-0 efter typ en kvart. Det är ju ingen ro.
Nej, men det finns ingen nerv. Det är ingen idé.
Va?
Det finns ingen nerv kvar.
Även om det är då man skulle vilja... att alltså det är då att man bara... det är så kul att se sitt lag göra mål. Men jag ser typ hellre lite nerv än det där.
Men om du har ett värdigare motstånd då? Om det var United eller något som så här, då hade du
mer skadeglädje då.
Ja, absolut. Det är en fair poäng. Men jag bytte faktiskt till Maccabi Tel Aviv Olympiakos. Där
Israel, och hur gick det där?
Israelerna ledde med 4-1 efter mötet i Aten. Alltså det var ingen bra match av Olympiakos. De blev slaktade. Sen så vinner Olympiakos med 4-1 borta. Så det går ju till förlängning.
Sen blir 4-1-4-1. Det är ju härligt dubbelmötet.
Det var faktiskt en helt sjuk match. Det är också de gör också en bicykleta.
Som du. Oh. Det är alltså conference.
I min nära. Det är 4-1. Men du vet, en sån här bicykleta. Du vet, när folk gör bicykleta, då kan ju inlägget komma från sidan. Och så gör man. Mm. Den här kom typ liksom framifrån på något sätt. Så han backar och kör den.
Mm, med bollen liksom. Alltså,
exakt. Ah. Eller den kommer lite så här snett framifrån. Ah. Men alltså, det känns som att det är en jävla svår grej att göra. Mm. Men då var jag skittaggad på förlängningen. För att jag kände att Olympiakos har momentum. Men då fick vi play för sig att den ska vi inte sända.
Ja,
med sändningsuppehåll.
Ja. Sändningsuppehåll.
De
körde barnkanalen
istället. De gjorde en SVT 24 på mig.
Rakt i ansiktet. Va?
Ja.
Vad fan var det där? Ja. Och du vet, jag var så jävla lack. Ja. Eller, det var lite studio så här. De går tillbaka till studion typ så var Atalanta sportig. Jag bara, men sätt på matchen i bakgrunden eller någonting så att man så här, kan man få se? Och så här, nej, vi har bara betalt för liksom. De tänkte väl, det här kan de aldrig vända grekerna till 4-1 underläge. Så jag var ju skitlack. Och så bara smack, så gjorde Olympiakos gjorde målet i 4 minuter. Och sen gjorde de också 6-1. Så det vart utklassning.
Du nämner Sporting mot, eller Atalanta Sporting där också, där vi har 3 svenskar på plan som spelar 90 minuter. Isak Hien, Emil Holm för Atalanta och Viktor Gyökeres för Sporting. Mm. Det blev ju 2-1 i Atalanta där och de slog ut portugiserna.
Ja.
Såg du något från den matchen?
Ja, men någon frame sådär. Mm. Den är inte så mycket. Vad jag fick höra i alla fall så gjorde Hien en bra match.
Mm. Kul med 90 minuter för båda de backarna där ju. Atalanta.
Skönt, viktigt också typ så här, direkt efter en landslagsuttagning att man ändå får 290 minuter i en Europamatch och så. Ja.
Du blir Holm på högerbacken nu då eller i landslaget?
Alltså det beror på liksom hur pass snabbt tillbaka Emil Kraft är, för att han är ju tillbaka och spelar, vi får se, han kanske till och med får en start mot City i helgen och sådär. Jag tror att det är en kamp om högerplatsen, absolut. För att Emil, eller du vet så här, i landslaget hur det har varit, så här, vissa spelare är ju så här, de var ju bara next på tur, känns det som att efter Lustig då är det Kraft och efter Kraft är det kanske någon annan. Så det känns som att det har alltid varit hans position, fast han har varit skadad, så är det så här, när Emil Kraft är tillbaka, då är det hans position. Men nu har ju, alltså Holm har ju absolut visat att det är vi två ska ju kampa om den här platsen. Så vi får väl se vad Jon gör.
Mm. För egen del försöker jag att liksom styrsla mig lite i att så här, ropa på nästa unga talang för fort. För jag vet hur det har varit med Gudmundsson och med, alltså du vet att man är för snabbt, jag säger, men byt in honom! Och så lirar han så bara, jaha, det var inte mer än så.
Alltså, det är som så här, stackars Rune Bardadjic första match i A-landslaget, som kommer vara pissdålig.
Men hur många matcher man borde...
Det är ju skrivet att den kommer vara
såklart,
dålig.
Såklart, för det är ju rimligt.
Det är väl också något man kanske ska göra då, att man håller sig i skinnet lite när talangen väl får chansen, att man inte dömer ut den för fort heller.
Ja, exakt. Ja, precis, Gudmundsson kanske är bra. Vad vet
jag. Men första matchen.
Vad heter han? Armenteros. Ja, om något som jag skrek om. På Friends. Alltså, ja, det ångrar jag ju nu.
Alltså, han lever livet,
Armenteros. Vad glad jag blir.
Alltså, jag tror att är han i sin liksom 25:e klubb nu, eller hur?
Ja, men alltså, jag tror jag har hört... Alltså, jag vet
han har varit runt på SVT 24 just nu. Ja.
Jag vet inte exakt vart han är, men vi har tusen lite gemensamma vänner. Jag tror jag hör... Alltså, jag hör inför varje säsong. Men han är på väg till Allsvenskan nu. Han ska vända hem. Och så är det någon typ...
Men har han spelat i Allsvenskan ens?
Bra fråga. Jag tror faktiskt inte.
Nej, jag tror inte.
Inte vad jag kan minnas i alla fall. Kanske väl way back liksom. Men
nej.
Jag tror inte det.
Nej, han är från Göteborg faktiskt.
Vart är han nu? Typ Dubai eller någonstans?
Ja, exakt, Förenade Arabemiraten där.
Var det Hercules va?
Ja, Herakles då. Inte Hercules.
Det finns ju Hercules också i Nederländerna.
Det är den klubben, men den heter ju Herakles.
Nej, men båda finns.
Han har faktiskt spelat i Karabach också.
Finns det en klubb som heter Hercules och en som heter Herakles?
Okay. Jag är rätt säker, för jag vet att... Jag har fått skit för det här förut.
Okej.
Nu blir jag otäckad igen.
Ja.
Jag svettas.
Ja. Men du Sabri, vi hade ju så också Liverpool som du sa där. Men Salah slog ett rekord. Han har gjort över 20 mål i alla turneringar i 7 säsonger i rad. Mm. Först någonsin i Liverpool. Är han uppe liksom på någon typ av topp 5 i Liverpools största någonsin? Eller hur är det där?
Ja, alltså så här. Mitt supporterskap sträcker sig ju inte tillbaka. Alltså jag är ju svårt för så här. Det är samma sak med AIK. Jag är svårt för de här legenderna som jag typ aldrig, alltså som jag aldrig fick uppleva. Mm. Alltså så här, det är svårt. Jag förstår via andra att de har varit stora för klubben. Men alltså jag, ibland kan ju AIK tifo hänga upp någon gubbe där. Jag bara, vad fan är det där? Du vet. Ja. Alltså helt seriöst. Ja. Det är inte många som vet. Men
du säger inte ta ner den. Men du säger, nej, jag har inte mandat att uttala
mig. Nej, jag kan inte uttala mig. Men Salah är absolut topp 5 i min bok när det kommer i Liverpool. Absolut. Alltså utan tvekan.
Mm.
För mig.
Hercules CF. Verkar vara en spansk fotbollsklubb. Mm. Från Alicante.
Det är vad de jag menar.
Bockar vi ett fel då för Robin? Ja. Jag är rätt säker, sa han. Ja. Jag har fått skit för
men
det här
förut. Men det är åtminstone en fotbollsklubb ju.
Ja, skönt. Ja, det finns ju så.
Ja.
Skönt.
Ja.
Morgon, god morgon, fotbollsmorgon. Woo!
Men nu är det dags för redaktionens helgtrippel. Och den får du också presentera, Issa, Oliver, eller?
Va, är det jag som ska presentera det?
Ja, ja, det kanske jag misstänker det.
Det är redaktionens helgtrippel.
Ja.
Kolla oddset. Trippen är uppe i 11.34.
Mm.
Och här så ska vi ju då sätta oss ner och kolla på Osasuna Real Madrid. Kort och gott att Real Madrid vinner och att det ska bli över 2,5 mål i den matchen. Det blir väl en så kallad överkörning där. Inte, ser vi inte som omöjligt alls. Sen är det Fulham Tottenham. Samma visa där. Vi tror att Tottenham vinner och vi tror att det blir över 2,5 mål till 2,64. Och sen
Nu står det Tottenham och över 2,5.
Mm.
Om det står Tottenham över 2,5, är det då att Tottenham ska göra 2,5?
Mm.
Men nu är det matchen.
Mm. Nu är det matchen.
Ja, jag förstår. Mm.
Precis. Och sen så har vi alltså att Darmstadt mot Bayern München.
Mm.
Jag tror att Bayern vinner första halvlek.
Mm.
Vinner fulltid. Och att det blir över 2,5 mål i matchen till 1,81. Och det här får vi då magnifika 11.34 för.
Jag gillar hur ni har pusslat här för att få upp oddsen då lite. Mm. Det är ju en del favoriter, ja.
Som det är land man, lag man har hört talas om.
Ja.
Vilket jag tycker är trevligt.
Det är exakt. Det är så jag avgör om det är en favorit. Känner jag en här? Ja, det gör jag.
Men det känns som att ni ändå valt ut tre lag som bör vinna. Real, Tottenham och Bayern.
Mm.
För det tror man på. Men att det är också tre lag som oftast inte bara gör ett mål och slutar sen spela. Det är, vinner Real Madrid, Tottenham och Bayern och gör mål, då kommer de ösa på.
Tottenham har väl något sånt här jaga väl Arsenals rekord
att göra mål. Men de är ju igång också. Ja, Madison,
man har väl gjort minst ett mål i typ så 50 matcher i rad nu. Alltså det är ju jättemånga. Inte så många, men väldigt många.
Mm. Och i senaste ligamatchen gjorde Bayern 8.
Ja, så de är igång. De vet hur man gör det där.
Fantastisk, jag tycker, fantastisk helgtrippel.
Mm.
Jag blir väldigt, jag kommer gå in och rygga spelet. Och sätta mitt hopp till det för min helgkassa.
Ja, vad bra.
Eller det blir nästa veckas kassa då, va?
Mm. Ja, precis.
Ja, blir rimligt.
Exakt.
Sista måndagslunchen där.
Ja, precis. Den här jobbiga veckan innan löning.
Innan löning, just
det. Löningen som kommer på måndag för många också.
Ja.
Uff. Jobbigt.
Inte mitt Sverige.
Inte
men jag ska säga att oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år och stödlinjen.se finns. Nu ska vi tacka Oliver Thomas Jernberg.
Ja, tack.
Mm. Vi ska alldeles strax få in Ahmed Beran i...
Jag tror du vann.
Ja, ja, men det gjorde du. Det gjorde du. Du går vi bort en Kjells och Borges poäng där. Så.
Ja.
Eller jag lät dig ge bort den.
Exakt. När man liksom är på toppen så, ja, liksom så överlägset att man kan ge bort strössla poäng av andra. Så.
Ta en du.
Ta en.
I alla fall, Ahmed Beran kommer alldeles strax, men innan det ska vi gå på reklam.
Morgon, god morgon, fotbollsmorgon, woo!
Fotbollsmorgon är sponsrade av Clas Ohlson, där det just nu är försäsong, Fabbe.
Ja, och försäsong är ju som vi vet en riktigt viktig del av hela säsongen. Det är där det sätter grunden. Fuskar man med försäsongen så blir sällan säsongen som man hoppas på.
Ja, men det har du faktiskt helt rätt. Försäsongen är viktig. Det vet ju alla lagen i svensk fotboll om. Jag som bilägare kommer faktiskt att ta hjälp av Clas Ohlson och starta försäsongen med att storstäda min bil. För den ser verkligen förjävlig ut just nu. Och där kommer jag ta hjälp av textiltvätten Bissell Sportlin. Som hjälper mig att ta bort fläckar på bilsätena med en klackspark. Framförallt då på kanterna där de yngre talangerna har tagit plats.
Nej, det låter ju väldigt smart. Bizell Sport Clean textiltvätt har dessutom en kompakt design, vilket gör det möjligt att förvara den i en liten hörna av hemmaplanen. Jag har ju ingen egen bil, men jag kommer tipsa pappa om detta och erbjuda mina tjänster. Man vill ju ha en nystädad bil när man glider in till bortamatchen i Allsvenskan. Till exempel när man är på plats på Örjans Vall.
Ja, men det stämmer faktiskt, Fabbe. Och här i Fotbollsmorgon så tar vi försäsongen på stort allvar. Därför känns det ju tryggt att ha med oss Claes Olsson som hjälper oss med produkter och maskiner för att göra rätt val och komma ur försäsongen på bästa möjliga sätt.
Vi säger stort tack till Claes Olsson som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Morgon, god morgon, Fotbollsmorgon, woo!
Och där rullar Fotbollsmorgon fredag vidare. Robin Berglund sitter stabilt i stolen. Sabri rör sig mycket i stolen. David Hellström sitter kvar. Och vi har fått in en tekopp i studion. Men nu ni, är det så här, vi också har fått besök av en otroligt underhållande typ. Han blev årets manliga komiker på Svenska Humorpriset 2023. Wow. Och inte nog med det, han är även programledare för årets humorprogram Invandrare för svenskar, som just nu sänder sin tredje säsong på SVT. Till hösten åker han också på sin första soloturné. Men idag sitter han här med oss och det är vi väldigt glada över. God morgon, Ahmed Behran.
Tack så hemskt mycket, kul att vara här.
Ja, välkommen till Fotbollsmorgon.
Är ni verkligen så glada över att ha mig här?
Väldigt glada. Du tror inte på det?
Jag tänker att ni tar hit mig 7 på morgonen, ni förgiftar mig med te.
Ja, vi är dåliga på att visa uppskattning bara.
Ja, yeah, men jag tänkte också att typ, den här tekoppen är en bra symbolik för min förståelse för fotboll. Så,
så här, min går du vinklar lite mot?
Jag fick en sån här, nej, men jag tror halva teet ligger i koppen. Ja. Men kör att ändå, A for effort, jag uppskattar det. Ska inte klaga, blev ändå bra
alltså,
behandlad.
Det är väldigt, väldigt, väldigt lite vatten i den. Ja. Och så är det liksom hälften av själva tebladen ligger i
själva koppen.
Ja, inte i den här lilla silen.
Nej. Men alltså ärligt, hur kan man misslyckas med te? Så
det är som att han använder den här som en sked. Han bara öppnar
den, släpper. Vad har man den här till?
Ja, exakt. Så här, men jag är också såhär, om jag ska vara ärlig, jag är van med det. För man märker att Sverige är, så här, det är ett kaffedrickarland. Mm. Och varje gång jag kommer på någon så här produktion eller typ med på något ställe, de typ såhär, vill ha kaffe? Och jag typ såhär, nej, jag tar te. Det är nästan så att man ser hur folk håller tillbaka spottet. Så jag blir såhär, nej, men det jag förstår. Ja. Men det är nice, det är fett, det är kul att vara här.
Mm. Verkligen.
Kul att ha dig.
Tack så mycket.
Nu är det så att det var ju premiär för den tredje säsongen av Invandrare för svenskar på SVT för en vecka sedan.
Exakt.
Och när SVTs Hallå, som numera inte är med i rutan, men man hör det röst åtminstone. Och så är någon typ av miljöbild och så är det lite så ambient ljud. Då sa hon att vi ska faktiskt se vad hon... Ja. Vi har faktiskt plockat ut den här videon. Så Viktor Åberg, vår eminente bildproducent, kommer skicka upp det klippet. Så ska vi lyssna också på det.
Vilken svenne vet mest om multikultur? Kodjo Akolor leder en ny säsong av Invandrare för svenskar.
Va?
Här är ettan imorgon.
Fett racist! Alltså, ey, vad var det där?
Jag tycker också det är skönt att du börjar såhär, vilken svenne! Man blir såhär, wow! Och sen bara, kusha, kolor! Det är det mest public service jag har varit med om. Hon slog åt båda
hållen.
Alla ska få smaka. Även om hon ville bara gå hem. Hon tittade inte ens på skärmen. Hon såg bara någon mörkt i periferi. Hon bara, det är antingen Kodjo, det måste vara Kodjo. Men efter hon bara, det finns en till. Inte mitt SVT. Hon tog med Saja Hallberg. Hade varit kommit hem från Malta.
Åh, herregud. Det här är roligt.
Men shout out till henne. För jag tror vi aldrig har fått så mycket bra gratis reklam i hela mitt liv.
Som men det är efter Mello, va?
Ja, exakt.
Det var 4 miljoner tittare. Alltså, ja, det är precis innan hon ska stänga av oss. Ja, är Kodjo Akolor. Kul.
Ah, ja, nej, jag har varit överallt alltså. Den ena åkte på morgonpasset och varit på CNN också. Nej, och det sjuka är så när det väl hände. För jag fick att det var någon som folk började höra av sig till mig på Instagram. De sa, har du kollat på Mello? Har du kollat på Mello? Jag var såhär, ni snackar med helt fel person. Så jag, vad hände? Och till slut var det Al Pitcher som skickade klippet till mig. Han bara, du måste se det här. Och så bara kollade jag. Och sen när jag bara hör Kodjo Akolor, alltså jag kunde inte sluta garva. För i mitt huvud var man också typ såhär, Gjorde hon ett misstag? Är det typ såhär, någon på SVT:s marknadsföring som har tänkt såhär, outside of the box, typ såhär, jag vet hur vi ska få Gerilla att komma på det SVT, som har såhär, nah. Det är absolut inte
hänt. Det finns ingen box.
Men shoutout till dem så, som gjorde det här klippet jävligt viral. Väldigt nice promo för säsong 3. Och faktiskt kommer definitivt vara en fråga i säsong 4.
Ja, det är ju genialisk marknadsföring, om det nu är det.
Men, ja, för det är också såhär, jag snackade med Nyqvist om det, komik, typ, såhär, man har skämtat om typ, såhär, man blir hopblandad. Men sen när det hände på riktigt, jag var typ såhär, det här är så pass bra att jag kan inte ens skämta om det. Nej. Jag måste verkligen visa upp hela klippet på scen och allting för att kunna göra det trovärdigt.
Ja. Precis, skämtet är klart också på något sätt. Ja. Ja. Men tog det hårt då? Tog det något?
Nej, alltså för mig var det ju superlugnt. Jag tror jag skrev till Kodjo, alltså det första jag gjorde dagen efter var att ringa till banken och börja ta lån i Kodjos namn. Ja. Jag vet att hans kreditvärde är mycket högre än mig. Men det är också så här kul, för det fick man tänka på när man var yngre, så typ när jag började gå ut, alltså typ när jag var typ 16-17, vi använde mycket varandras slägg. Och var det typ så här, det gick, du så slängde en svart snubbe som man annars typ, som man kunde alltid ta sig inåt, men nej, så jag fick en throwback av det. Vet att jag kan komma in på Café Opera med Kodjos slägg.
Men du har varit programledare alla tre säsongerna i det här programmet, i det svenska, som är en stor succé ju. Exakt. Hur är det, har varit roligt?
Det har varit fantastiskt, man. Det, definitivt. Det har varit sjukt. Alltså att det redan har gått tre säsonger. Jag har gjort det nu typ så här, i 2 år. Så tiden har verkligen flugit. Men det är ett svinkul program att göra. Och det blir bara roligare och roligare hela tiden. Mm. Så nej, det har verkligen varit en fantastisk upplevelse.
Är du med mycket liksom i förbereda? Ja, exakt.
Ja, yeah, så man är med från början. Alltså man skriver frågor, kollar igenom frågor, skriver punchlines och så här one-liners, och sen sitter vi ju i redaktionen och försöker sätta ihop panelen. Nu har vi en ganska stabil fast panel som är med i alla avsnitten. Så vi har inte lika mycket gäster, men till och med de gästerna den här säsongen levererade väldigt bra. Och vi har fett roliga tävlande också.
Hur hittar man dem? För då, alltså jag blir imponerad ibland över hur lite de kan och ändå de kastar sig ut.
Men du vet ju, du har ju sett massor av unga komiker, det är bara självförtroende som självförtroende kan ta en väldigt lång.
Nej, men det här är deltagarna pratar om också då, alltså de
tävlande,
ja, exakt. Ja.
För grejen är att väl typ så här, för första säsongen när vi skulle göra den, då var det ju mycket knepare med allt, alltså att fixa tävlande, fixa panelister, för typ man försökte förklara programmet på något sätt och typ så här, antingen var folk var så här, ja, fett, eller så var de så här, ni ska göra vad? Vi vet inte riktigt själva, men vi tänkte testa och se. Ja. Vad är det värsta som händer? De skickar oss och öppnar kanalen. Förstår du vad jag menar?
Någon gång i sändningsuppehållet.
Exakt, den här TV8 som ligger någonstans längst bak.
Det finns massa leder.
Ja, det finns. Men
de sexade leder nu. Och
den där Ylje. Finns TV. Så då var det typ så lite så, inte svårare, men man fick ju förklara lite mer. Och sen för säsong 2 och säsong 3, då har ju folk,
men nu sitter det liksom.
Alltså jag får ju folk som hör av sig hela tiden, som var typ såhär, ej, typ, min mamma hade varit perfekt för det programmet, min bästa kompis hade varit perfekt. Alltså folk vill rekommendera människor hela tiden som ska tävla. Och det är svinkul.
Morgon, god morgon, fotbollsmorgon, woo! Morgon, god morgon, fotbollsmorgon, woo!
Du prisades ju nu också för dels att du blev årets manliga komiker och årets superprogram och sånt. Hur stort känns det att det liksom går även för dig?
Det var jättestort. Också, jag är sån här, jag blir väldigt orolig när det går så pass bra att jag blir så här soft, så jag kommer dö nästa år. Ja. Det är så här, någonting kommer hända. Men det var skitkul. Jag såg verkligen fram emot att vinna det priset för EFS. För jag ville verkligen ha ett pris för det programmet. Så när vi fick det, så jag hade typ halvloggat ut från galan. Och sen ropade de upp mitt namn igen. Då var jag så här, oh shit! Ja. Så, fett, och det är ju svinkul. Jag har hållit på med stand-up hur länge som helst.
Så det här var tacken du fick från SVT. Du gör ett program, du vinner pris. De bara, Kodjo! Va?
Shit. De kanske trodde, egentligen var det Kodjo som skulle ha priset då.
Ja, exakt. Det är det. Nej, men det är...
Ja, men du har hållit på väldigt länge med stand-up.
Jag tror jag ligger på mitt 18:e år nu.
Det är otroligt.
Men du ska ut nu på din första
min första stand-up-turné. I'm coming back baby. Number 23. Yes, jag ska ut på min första stand-up-turné.
Men hur kommer det sig att det aldrig har hänt på 18 år?
Min turné heter Inget driv, vilket beskriver mig ganska bra som människa. Men det är olika anledningar. Jag har aldrig riktigt gjort det. Sen jag höll på med, vi giggade en trio som heter Sems. Så vi åkte ut ganska många år tillsammans också. Mm. Så det var också ganska nice att bara köra den grejen. Så det tog upp en del tid. Och att bara ta sig an hela den grejen. För jag vet, du har ju varit på en turné. Och jag gillade med Robins generation av komiker när de kom in. De var mycket snabbare och mycket ballsigare med det.
Mm.
Jag tror någonstans som mitt huvud var det typ såhär. Det var inte så att jag tänkte att jag ska vänta 18 år tills jag gör det. Jag hade tänkt att det ska gå några år. Och sen, vad ska man säga, time flies when you're high. Och både det ena och det andra. Och sen boom, 18 år senare, nu är jag där.
Men det är också en grej att om man väntar 15 år, då är det så här. Fan, då måste, när jag väl gör det, då ska det bli ordentligt. Att man, då blir liksom projektet för stort också.
Det blir det. Så det blev jävligt stort i ens huvud. Men jag tror också någonstans insåg jag också, vet du vad, jag ska fokusera det jag behöver fokusera på. Vilket är att skriva den här föreställningen och se till att den här föreställningen blir så tight som möjligt. Just bara så att de ska få 60 minuter av dunder Ahmed. Typ så här, verkligen en koncentrerad form av Ahmed. Du har sett göra någon annan med 18 åren. Du ska ta alla de verktygen och packa ihop dem i en föreställning. Det är vad jag fokuserar på. Sen om det kommer folk eller inte, det är en annan femma. Men jag tror också det faktum att jag har gjort det här i 18 år har gjort så att jag också kan filtrera bort grejer. Så nu är jag verkligen så här, jag fokuserar bara på själva showen just nu. Och resten får vara som det är.
Men för att ha inget driv, då har du kommit ganska långt, kan man säga.
Det är det som jag säger till alla kids där ute. Det är såhär, ansträng dig inte.
Men hur mycket talang har du?
Chilla noll, mannen. Chilla
bara. Du måste ha hur mycket talang som helst.
Nej, det är det. Bara luta dig tillbaka. Vänta till Robin blir sjuk. Du får möjlighet. Någon annan kommer falla. Du tar dig förbi. Nej, men... Nej. Ha driv. Det är definitivt en grej jag önskar att jag hade haft. Mycket mer. Att jag hade varit mycket mer såhär målvän. För det är det som har varit min karriär. Jag bara, inte att jag har glidit mig igenom, men vilket på ett sätt har varit positivt, för jag har fått göra massor med roliga grejer, för jag bara testar mig fram eftersom jag inte hade något fucking driv. Men jag har fått göra hur mycket roliga grejer som helst, men nu är det så här, det här är det jag vill göra. Så den här showen ut och börjar sätta igång i oktober och ut hela oktober, november, typ 29 städer, kommer bli dunder.
Inget driv med Ahmed Behran.
Exakt.
Otroligt. Men hur stor, alltså du måste ändå tänka någonting på hur stor talang du har då. Om det inte är drivet som har tagit dig hit.
Nej, men vet du vad, för grejen är så här med talang, och jag tror verkligen på den här grejen. Jag tror typ att talang kan vara grymt att ha om du har driv. Alltså förstår du, om du vet hur du ska förvalta den talangen, du kan ta dig hur långt som helst. Men många människor som har talang blir också bara en waste, för att du grindar inte på samma sätt. Och jag tror för mig, när jag började med humorn, så var det, jag vet inte om jag hade någon talang för någonting, men det var någonting jag dog för. Alltså typ såhär, kärleken fanns där på ett helt annat sätt. Så men de första åren när jag körde, typ såhär, jag hade så pass kul. Jag fattade inte så att jag sök. men du vet ju såhär, man förstår det, man. Du är egentligen, du är skräp. Men du kliver av den där scenen som du vore Zlatan själv. Man, typ såhär, nej, det var ju det. Hattrick, de är såhär, man, du gjorde 3 airballs. Du missade mål, ribba och paket. Alltså.
Har du alltså polare som bara, uff, de bara, Ahmed, lägg ner det där, alltså, du skiter
nej, det här. Nej, faktiskt inte. Mina polare har varit ganska, de har varit ganska stöttande genom dem. Men dels också för jag tror för dem så har jag alltid varit den roliga killen. Jag har mina barndomskompisar, de vet om typ såhär, jag älskade stand-up när jag var liten, jag älskade skämta, typ såhär. Det var hela min grej, alltså jag drev. För när jag väl gjorde det, de var väl typ så, ah, men ta mamma, nu slipper vi lyssna på dig. gå ut och stör resten av världen.
Men vi ska få gratis när vi kommer på showen.
Spikat alltså. Så de har alltid varit supportive. Och sen har det varit kul, folk har kollat på den här resan. Det har ju gått långt. Och jag tror också att det är en helt annan grej när man är i det och utanför det. För oss som är i det, vi fattar typ så här, man håller på hela tiden. Förresten är det typ så här, som nu när jag ses på när folk ser mig på tv. De sa, ah, boy, det går fett bra, lala. Och jag typ sa, jag trodde det gick bra innan också. Jag sa, no. Folk trodde du var Kodjo.
Du var hem på grejen.
Så ja. Jag är hem, jag kör Volvo V70. Så life is good.
Men går det mycket, mycket bättre? Alltså, tycker du det är roligare nu än vad det var för 3 år sedan då? Med den framgången eller?
Alltså det är väl, det är roligare på det sättet att det känns tryggare och säkrare. Det är väl det har gjort. Alltså typ såhär, jag har mycket jobb som trillar in Nu är mer jobb nu som trillar in än vad det någonsin har gjort innan.
Mm.
Så det är ju soft. Så någon form av vägg har jag brytit mig igenom. Mm. Eller tagit mig igenom. Men sen är det ju också att när, för varje nivå du tar dig uppåt så ser du nästa nivå som du vill ta dig till.
Mm.
Så fort du har nått ett mål så är det dags att börja jobba framför och vara redo för nästa nivå.
Mm. Som för alla fotbollsspelare också som drömmer om utlandskarriären.
Ja, exakt. Ja, ja. Utlandskarriären. Sen när du väl tar dig dit så fattar du okej, nu behöver jag grejer för att hålla kvar mig här. Nu behöver jag grejer för att jag ska sticka ut och vara en toppspelare här. Så den här resan har varit fantastisk. Och det är sjukt. Jag har gjort det här i 18 år och när jag började köra stand-up så tror inte de här tankarna fanns. Det är därför typ så här, folk är typ så här, hade du inte planerat det här? Hade du inte tänkt på det? Jag var så här, no motherfucker, jag visste inte vad man kunde göra. Jag var en källare i Södermalm och körde för 5 alkoholister och 30 av mina kompisar. Det var inte som jag trodde, typ så här, det här kommer du kunna leva på eller det här kommer du kunna göra.
Nej.
På heltid. Så det har varit fett. Också mitt bästa stå upp minne är faktiskt fotbollsrelaterat.
Berätta.
Ja, det är inte att jag har gjort någon prestation. Eller det är faktiskt min bästa prestation i livet överhuvudtaget. Så det här är, vad fan tror jag det är oktober eller november 2012. Sverige ska köra mot England. Så den kvällen startade jag en stå upp klubb. Så jag har en barnhållsvän, Ben heter han. Riktigt asshole som människa. Ja, horribel människa. Från Östberga, behöver jag säga mer? Men,
och tror hur du höll på att säga horunge, men vilken horunge? Alltså,
Det
här är inte public service.
Det är bara en public service. De där orden finns inte hos mig längre, Robin. Nej, Kudjo vet hur man beter sig. Nej, så jag dör. Så grejen, jag älskar Benny, men han är hardcore fotbollsfan. Alltså, han lever och dör för fotboll. Av någon anledning, den här kvällen så hade jag startat en sopklubb på Hornstull. Hon skulle vara premiär för den här sopklubben. Och alla grabbarna skulle komma dit. Så jag vet inte varför. Men just den här dagen bestämde han sig för att vara god. Och vara så här, vet du vad? Jag ska komma och supporta dig. Jag kommer på din sopklubb. Vi har fett kul. Det är skitkul. Sen helt plötsligt händer någonting i rummet. Jag märker bara alla kollar ner i sin telefon. Och då har Zlatan precis gjort det här bicykletamålet. Och jag ser bara, alltså utav alla de här människorna inne i lokalen, jag får ögonkontakt direkt med Benny. Och han kollar på mig som att jag har mördat hans föräldrar. Som att typ såhär, the red wedding hänt, alltså det här är så. Och jag ser på honom att han är bara såhär, jag kommer aldrig förlåta dig. Det var såhär, det är min största bedrift någonsin, att jag fick Benny att missa det här fantastiska målet som Zlatan gjorde. Som jag ser det, jag och Zlatan, vi gjorde det här tillsammans. Mot honom, det var lövet assist. Zlatan satte den.
Just det.
Och jag är ganska säker på att Benny en anledning varför han är min kompis idag är för att han vill vara i min närhet när jag dör. Det är hans stora hem.
Men du har inte bara, alltså du har en civilekonomutbildning.
Ja.
Står det på Wikipedia-sidan.
Och det har
du har ju satt upp teaterpjäser.
Exakt.
Tittar väldigt mycket på anime.
Ja.
du hinner ändå göra
anime.
Japan.
Tecknat.
Ah, ja.
Jag måste fråga.
Fråga på.
Vad är grejen med det här?
Man, det är dunder. Alltså det är dunder.
Alltså jag var 17 skulle fylla 18. Mm. Min morsa skulle dra ut honom. Alltså hon bara, skulle jag bo hos min storebror. Han är 10 år äldre.
Mm.
Han kollade bara på det där. Vad är grejen?
Man, det är fucking fantastiskt. Plus också när du kollar på anime, du inser typ såhär, varför tittar jag på riktiga människor som skådespelare? Alltså, typ såhär, tecknade människor är så mycket bättre på allt. Fight-scener är bättre.
Det är inte min riktiga fråga. Mm. Min riktiga fråga är, hur blir ni så här besatta? Han vaknar, jag vaknar med, akarena. Jag bara, vad är det här? Jag ska gå och lägga mig. Chokolade. Jag bara, asså. Hur många avsnitt finns det? Du kollar från morgon till kväll. Det tar aldrig slut.
Nej, det går. Alltså, det
är sällan folk är lite intresserade.
Det är det som är grejen. Det är så här, folk blir, man blir manisk. Så typ som nu, den serien jag har kollat på nu. Jag kollar på One Piece. Och det är den längst gående animen någonsin. Så den har gått sedan 1998.
Mm.
Och de ligger på typ 1100 avsnitt. Och jag började kolla på det här. Jag började kolla på det här i augusti, juli någon gång. Jag ligger på avsnitt typ så här 574.
Nej,
jag har försummat min familj. Jag har försummat jobb. Alltså, till och med under inspelningen av IFS. Jag var så här, chilla. Jag har 3 avsnitt till. Nej. Och Typ, när jag började kolla på den så var det just precis som du säger. Folk var så inne i den serien. Typ alla som gillade One Piece. Det var ingen som var typ så här, ah nej den är helt okej. Okay. Utan de var bara typ så här, jag svär på mitt liv. Det här är det bästa som någonsin har gjort. Typ så här, I'll die on this hill. Mm. Så jag var bara så här, okej okay, jag vill bara kolla på hypen här. Och jag ska inte ljuga, de typ så här 100-200 första avsnitten. Jag var bara så här, det här är mjäh.
Men ändå tittar du 200
ja, avsnitt. Jag, för I'm not a quitter. Alltså.
Men det går emot, du har ju driv.
Nej. För meningslösa saker. Som att jag var typ så här, låt mig hitta botemedlet för cancer. Och satt och låste in mig. Utan jag var så här, jag ska kolla på tecknat i 600 timmar av mitt liv.
Ingen kommer stoppa mig. Ja.
Nej, försök prata med min fru om det också. Typ så här, vet du vad som hände sist? Hon säger, fucking bry mig.
Jag är på din frus sida. Hon och jag.
Men alltså, sen, man kollar på grejer som Love is Blind. Man har inte så mycket att säga till. Men jag ska inte ljuga. Det var en anime som jag kollade på. Den är ganska ny. Den är galen också. Jag kan rekommendera till er. Om du inte har kollat på anime, jag säger, du kan börja med Jujutsu Kaisen. Den är
Jujutsu.
Jag vet inte vad. Fuck it. Vi börjar med Bamse istället.
Sailor Moon kan man inkörsport.
Det kan också. All Sailor Moon också. Jag gillade Sailor Moon
när vi var små. Ja,
exakt.
Och där kollade man ju också för en helt annan anledning. Det var, the moon was sailing, kan man säga. Som en ung man, man lärde sig grejer.
Men vad du säger, typ på Halloween och sånt, går du dit som din favorit anime?
Nej, det är för att jag aldrig blir bjuden på Halloweenfest. Nej, men vet du vad saken är? Typ såhär, cosplayen och sånt, jag är ganska långt ifrån det. Men nyligen, jag ska inte ljuga, jag har ett jättestort svärd. Plastsvärd hemma. Som är från en anime-serie, min favoritserie. Och en polare till mig köpte den, för han var på Comic-Con, så han var också... Så jag var på Söder och han bara, jag har en present till er, jag tar med mig, vi skulle gå och käka. Så jag bara, lätt, fan vad kul. Jag kommer ta med sig presenten. Det var ett gigantiskt fucking, och det här svärdet ser ut som en gigantisk machete. Och jag bara så här, bro, hur ska jag ta hem det här? Jag åker tunnelbana, det här svärdet är så stort. Så jag bara säger, jag vill inte stå på tunnelbana med fucking machete över axeln så här. Så jag bara, men jag stoppar den i jackan. Så jag stoppar jackan, men den är så pass lång, så typ så här. Så här bit av svärdet hänger ut nedanför. Så
nästan
värre. Så nu ser det ut som att jag är på tunnelbanan och bara gömmer. Men det är också varför jag älskar Sverige. För det var ingen som var typ så här, hallå, vad har du där? Alla var bara så här, la, 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 la. Hoppas han går av snart.
Varför är det Kodjo på den här tunnelbanan? Med svärd under jackan.
Det är då de trodde Kodjo var så pass kort. Man kollar den där kökskniven, hur lång den är på Kodjo.
Jag har varit på Ikea. Köpte en ny kniv.
Ska hem och göra smörgåsar.
Smörgåsar. Ja, men filmer kan man se också. Alltså, Miyazaki, som är en legendar inom anime, har ju gjort sin sista film med Pojken och Hägen.
Exakt.
Men de är väl bra tips också, Spirited Away.
Det är ju jättefina filmer. Och, alltså, animationer är fin, storybild. Alltså, vet du, om jag ska välja det jag gillar med anime, de serier, det jag tror som är att jag fastnade för från början, är att de vet verkligen hur man levelar upp en story. Så det blir så här, du börjar kolla på det och tänker, okej, det är det här den här serien handlar om. Sen schmack, första twisten, okej, det är det här vi kollar om. Så det bara blir större och värre och bättre och allting på en och samma gång. Och sen animationen i sig är så jävla snygg och kattig, så jag kan kolla på hur länge som helst.
Men du upptäckte
det. Det känns som att du vill bara titta på och skrika på det. Du vill bara säga att det är ditt fucking barn.
Alltså jag kanske har trauma.
Det kommer att säga det i babblan här. Det är en fett bra story. Ge det 700 avsnitt.
Det är som en låg också. 600 avsnitt.
Ja, otroligt. Men du upptäckte det nyligen då?
Nej, alltså jag har alltid... Anime eller den här One Piece?
Anime.
Nej, anime har jag faktiskt... vet du vad? Sjukt nog. Shoutout till honom också. Hans namn dyker upp ofta. Kodjo. Mm-hmm. Kodjo var ju den personen som fick mig att börja stand-up. För jag lärde känna honom när vi pluggade. Så han introducerade mig. Så. Men Kodjo var också den som fick igång mitt anime-intresse. Så han introducerade mig till en anime-serie som heter Bleach. Mm. Och då när jag kollade på den, efter det, jag var bara så här, varför slutade jag kolla på anime? Och sen kom jag tillbaka till hela träsket. Mm.
Vem är det som ska väcka ditt fotbollsintresse då?
Mitt fotbollsintresse? Ja.
Eller har du ett stort sånt?
Alltså jag älskar att kolla på fotboll highlights och jag kollar typ så här fotboll. Problemet med fotboll varför jag aldrig typ så fastnade för någon utomhussport. Så jag körde typ när jag var 6 år gammal och jag körde en halv säsong. Sen kom vi in i januari och jag var typ så här, vi syns i augusti va. De var så här, nej, vi kör året runt. Så jag var så här, okay, men inomhus, nej, utomhus. Jag var så här, vet du vad, ma'asalam. Alltså typ så. Jag bara, det här kommer inte funka med mig. Så jag bestämde mig för att gå The Steven Seagal route och körde Aikido i 10 år istället. Men nej, alltså typ jag är väl som alltså alla andra. Jag kollar VM, jag kollar EM, jag har haft fördelen att se vissa så här Champions League finaler och sånt.
Typ så här matcher.
Nej, oh, nej, nej, fucking på plats.
Med det stora svärdet kommer du in någon,
så. Kommer in på San Siro och bara, nej, men jag tar stor njutning av när mina kompisars favoritlag förlorar och sånt. Så då är det typ såhär, då helt plötsligt låter det som en såhär fotbollsreporter. Så jag såhär, vad händer där i 35 minuten? Ska ni alltid få stryk eller försöker ni vinna någon gång?
Men du har inget lag som du liksom, ditt hjärta klappar lite extra för då? Det är ju bara några de klappar emot eller
något. Emot, ja. Sen har jag har ju tänkt på det typ såhär, vilken, om jag hade kollat på fotboll, typ såhär, vilken liga eller vilken serie hade jag kollat? Och jag tror, av någon anledning så känns det som att det definitivt hade varit Premier League. Mm. Jag vet inte vilket lag, men jag tror Premier League-hållet hade varit min grej.
Mm. Helt rätt.
Ja. Men varifrån är du här? Alltså här
Rågsved. Ja. Mm.
Det är typ som Östberga.
Fast vi har tunnelbana.
Vilket Stockholmslags territorium är det?
När jag kom när jag var liten, av någon anledning, så hade vi väldigt mycket djurgårdare där jag bodde. Alltså alla, typ såhär, min skola och sånt. Jag har starkt minne av att typ såhär, många av dem hejade väldigt mycket på Djurgården. Men annars är det också, det är ju söder om söder. Så jag gissar på att det borde vara Hammarby. Men jag vet inte om typ såhär, Djurgården kanske var typ såhär. För det är också det jag alltid varit intresserad av. Hur folk typ såhär, hittar sina lag. För jag tänker, vad är det? De vanliga säger typ såhär, antingen det är det bästa laget under den perioden. Du har tagit det från dina föräldrar. Eller så tyckte de om färgerna.
Det känns som de tror det är stora.
Men jag tror att typ så här, för du gillar, vet du, Dortmund.
Ja, exakt.
Och hur hittade du dem?
Men det var ju vuxen ålder. Jag tycker, då kan man ju, och det är ju lite fake.
Det var när du lämnade den högerextrema rörelsen, men fortfarande ville hålla kvar i Tyskland.
Det var ju nazismen som hjälpte mig. Nej, men
från Mein Kampf till Dortmund, till Robin Berglunds historia.
Hur lätt som helst. Det var ju bara välja. Nej, men det valde jag i vuxen ålder för att det passade in på grejer jag gillar då. Jag bara såg en dokumentär, bara, det här är helt otroligt, det här passar, det här gillar jag, det här vill jag se mer av. Och sen blev jag bara, började heja.
Bara om Dortmund?
Ja, exakt. Och sen började jag kolla matcher och sen märkte jag bara, fan, det här, de här vill jag ska vinna liksom. Så det blev successivt. Men när jag var liten så var det att min syrra var AIK-are, så då blev jag AIK-are också liksom. Så ofta så tror jag att det går i blodsband. Och men, ganska ofta så tycker jag folk berättar att de har fått en halsduk av en farbror. Det känns också extremt vanligt. Att det bara är en present. Någon har varit på en resa och så får en present och så bara, ja, det här är tydligen jag nu. Det här kommer vara 80% av min personlighet resten av livet.
Men det känns som att så här i Sverige, så svenska lag, där får man det typ så här från mamma, pappa, brorsan, typ så. Men det känns som att den nya generationen som växer upp, de gillar inte lag, de gillar spelare. Alltså, ja, de är inne på typ TikTok och så här, han har värsta målgesten. Så de gillar ju liksom, de har ju 10 olika spelares tröjor för att de gillar typ spelare, de gillar inte lag.
Det snackar man mycket om i NBA också. Men dels också när det har blivit så mycket mer rörelse bland spelarna. Så förut var det typ såhär, en spelare, han körde ett lag, sen han körde hela, typ, nästan hela sin karriär där. Så det visar, men nu är det att spelarna hoppar runt så pass mycket också. Så det blir svårt att heja på ett lag så pass länge. För det är typ såhär, vi har varit dunderlaget i år och sen nästa år är alla borta.
Det blir ju som Zlatan, alltså man leder på laget som Zlatan gick till.
Liksom. Exakt.
Men vilka lag kör ni då? Eller vad
ni? Ja, IK och Liverpool.
IK och Liverpool.
Ja, Blåvitt då. Blåvitt. Från Göteborg. Men vilken är din bästa sport då? Alltså, det är NBA du följer då, basketen?
Alltså jag följer på två sporter, det är NBA och också är det MMA. Så det är typ de två sporter som jag följer. Men samma sak NBA också, typ så här, det var någonting som tändes igen för några år sedan. Så jag började kolla in för typ så här, jag spelade när jag var yngre.
Det var bra, va?
Ja. Tills jag blev avstängd och sen efter det var det så här, efter det.
Berätta.
Jag sparkade en domare i ryggen.
Nej, det är sant.
Jag hade
där kommer vi på reklam.
Vi sponsrar Friends.
Kom ihåg, kids, låt inte en domare döma dig. Du har en röst också. Använd den. Även om det är botten av dina storlek 43.
Den här 13-åriga killen ska inte bestämma över dig.
Nej, absolut.
Hur sparkar man en domare i ryggen?
Det var
hur gammal var du? Han var 35. Det var nyfången.
Dotterns lag också.
Mitt eget lag.
Är det match här?
Bara kommer in så här: this is Sparta!
Du glömde svärdet hemma.
Men vad är det jag blir avstängd ifrån? Jag spelar inte ens.
Tji på er, det här är inte ens min klubb.
Innan vi ska snart lämna dig, men innan vi vill ju höra bara snabbt då, innan vi går vidare. Hur gick det till?
Vi hade en match, jag kommer ihåg det, det var mot Solnas 84. Jag spelade i Polisen Basket, det som nu är Hammarby Basket. Shoutout till er. Så vi körde en match, det var svintajt. Och jag kommer bara ihåg att domarna var värdelösa. Vi hade två stycken domarna i matchen. Och båda var knall. Och det var en massa så här skumma grejer som hände under matchen. Som verkligen var till vår nackdel. Typ jag kommer ihåg hon som satt i kansliet. Var typ tillsammans med någon spelarna. Så det var helt plötsligt. Det var typ så här, i basket då var det så. Får du fem fouls och åker ut. Mm. Det var väldigt mycket typ så här. Men du har tre. Och sen han var typ så här, nummer 13. Han har fem fouls. Och var så här. What? Så då kommer jag ihåg att det är typ sista sekunden. Det är en poäng upp och ner. Alltså mellan oss. Så det är verkligen tajt. Och jag tror vi låg under med typ så här 20-30 i början. Så vi hade verkligen kämpat tillbaka oss. Och nu ska vi ta den här matchen. Och så kommer jag ihåg att de blåser en foul. Egentligen på deras bästa spelare. Så vi var såhär, nice, nu åker han ut. Nu kan vi fan ta hem det. Men så istället lägger foulen på vår spelare. De dömde något som kallas för en charge. Alltså en offensive foul. Och då tappar jag det. Så jag säger till min tränare, jag bara, ej vad fan. Jag bara, så hur ska vi spela så här? Och då hör jag att domaren blåser på mig. Alltså han ger mig teknisk foul. Oj. Så jag bara, är du fucking skön eller? Och då hör jag från säkerhet, då tror jag att det skulle vara min tredje foul. Och då är det sekretariatet säger typ så här, femte foulen. Så jag bara, är du dum? Och då har jag domaren blåsa en gång till. Så han ger till. Så nu är jag sex fouls. Vilket jag inte stod man kunde få. Och han vänder sig. Så jag bara tappade. Så då kommer jag ihåg att jag bara tappade. Så det jag gör egentligen, jag springer efter honom för att slå till han. Men min tränare, gode gud Aiden, mycket stark turk. Tar tag i min lilla spinkiga 14-åriga handled. Och dra tillbaka mig. Så det enda jag får är bara typ med mina dalsinben. Bara röka sparka honom i ryggen. Så jag sparkar honom i ryggen och jag tappar det. Typ så jag verkligen, jag håller på Sverige flippa. Alltså jag vill verkligen döda honom. För alla som slänger in mig i omklädningsrummet. Låser in mig där så jag får typ så här lugna ner mig. De kör klart matchen. Och så kommer jag att vi går därifrån. Så håller på att snacka med mina lagkamrater. De bara, ah shit. Typ så här, de bara, hur länge tror du Ahmed kommer bli avstängd? Jag var så här, va? För vadå? De bara, vad menar du? Så jag bara, vadå avstängd? De bara, du sparkar en domare. Jag bara, hej, allting inom spelets regler. Typ, jag visste inte ens om att man kunde bli avstängd. Och så vet jag, så jag fick typ så här ett eller två års typ så avstängd. Ja, den var lång alltså.
En 14-åring är ändå saftigt.
Ja, så jag var 14-15. Så jag tror att de kortade ner den halv, så typ, om det blev ett år. Men efter det så var jag bara typ så här. Jag är klar med den här sporten. Och sen ironiskt nog så började jag köra thai-boxning. Där mina talanger var uppskattade.
Ja, men det så tackar vi dig för den här.
Det tack var
så
mycket för att du fick komma.
Fantastiskt det var spel.
Fett kul. Och till framtiden, vad säger som att ni gör ett lunchprogram istället?
Ja, det är bjudet.
Tack så inget mycket. Driv.
Ja, inget driv.
När kommer biljetterna?
Biljetterna ligger ute, ni kan hitta dem på unitedstage.se. Och om det är någon som inte pallar vänta tills oktober, november för att se mig, så har jag också startat en klubb på Hornstull igen. The Basic Comedy, och vi har premiär nästa vecka. Kom dit, vem vet, du kanske också precis som Binyam får missa ett historiskt fotbollsmoment genom att vara på premiären på min storklubb. Så där kan ni också se mig.
Stort tack Ahmed Behran.
Tack så mycket, grabbar.
Och alldeles strax kommer Robert Wells in i studion. Men först ska vi kika på lite reklam. Morgon, god morgon, fotbollsmorgon.
Axel, vet du vad? Adidas, de är på tåget nu.
Det är otroligt. Det här, alltså det måste ju vara den bästa nyheten som jag fick reda på. Att jag faktiskt är 205 och inte 204.
Det är en nyhet i sig. Men lyssna på det här. Adidas presenterade nu en neurovetenskaplig studie kring de negativa effekterna av press som atleter utsätts för. Och huruvida det är några skillnader på idrottare inom elit- och amatörnivå. Och du Axel, som enbart utövat fotboll på amatörnivå. I vilken stund på fotbollsplanen har du känt extra press?
Ja, det är nog när jag flyttade till USA. Som svensk, stor och stark forward, kommer till USA, ganska bra lag i college-nivå i Texas, och man kommer lite som en stjärna, och första matchen hade lite problem med målskyttet och man känner att nu måste jag leverera här, och då kände jag en väldigt, väldigt stor press.
Har du känt mindre press om du hade vetat om att du var 205?
Det hade jag nog gjort, då hade jag känt mig tryggare i mig själv.
Ja, men vill du veta mer om studien? Så kan du nu ta del av den via adidas.se/yougotthis. Eller klicka in dig på deras YouTube-kanal. för att bland annat se Ludvig Åberg, hur han hanterar pressen under avgörande putt. Spännande, va?
Det här är väldigt spännande, Fabian. Tack Adidas för att ni är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Morgon, god morgon, Fotbollsmorgon.
Där rullar vi vidare med Fotbollsmorgon. Fredag, Robin Berglund sitter fortfarande stabilt. Sabri rör fortfarande på sig och Robert Hellström sitter kvar i stolen. Så. Men nu är det riktigt stort här. Vi ska prata med en konstant inom svensk underhållning och musik. Han har komponerat och givit ut högklassig musik sedan 80-talet. Turnerat över hela jordklotet, syns i tv-program såsom Så ska det låta, Mask Singer och Körslaget. Men han är även hängiven fotbollssupporter. Idag släpper han den nyskrivna låten Nocturne. Och nästa vecka är en nypremiär av turnén Vid flygeln. Jag pratar om Robert Wells. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara här?
Det känns jättebra. Jag hann kolla lite innan. Man får inte alltid vad man ska till. Jag gillar det här formatet.
Kul.
Och jag är en stor poddfreak. Aha. Det glömde jag.
Vilka poddar är det liksom på topplistan?
Den som skrattar förlorar. Såklart.
Just det.
Där har jag varit med till och med. Men alla, vad heter de? Hitfabriken. Skitbra intervjuer med kollegor. En del krimgrejer.
Just det.
Bobo Krull hade en.
Kul och kriminell.
Den gillar jag. Tyvärr kör han inte så mycket längre med den. Men den är jättebra.
Snyggt, lite poddtips här direkt. Men du är AIK-are, eller hur?
In i varje cell. Men jag är uppvuxen, alltså jag är född 3 kvarter från Råsunda.
Var?
Birebergsvägen i Solna. Och sen bodde jag 21 år i Huvudsta. Så att när någon säger, var kommer han från? Stockholm? Nej, jag är Solna. Det är jätteviktigt. Och just AIK, nu bor jag i Stockholm i och för sig in i stan, men är det någonting man saknar från när man var liten? Det är Råsunda. Alltså riktigt. Jag har jättesvårt att se fotboll ute på Friends. Tjurigt sagt, men det var sån grej att sitta där.
Så det är faktiskt en fråga som är nedskriven här. Om du har tagit Friends till ditt hjärta, men då hör vi att du kanske inte
har. Nej, jag har faktiskt inte det. Det är för amerikanskt för mig, hela den här grejen med.
Det måste vara svårt. Jag är också AIK, jag är också uppvuxen i Solna. Gränsen till Huvudstad, Klippgatan om du vet. Och sen bodde jag lite i Hagelund. Men alltså, är man uppvuxen med Råsunda så där nära och har varit där. Alltså det går ju inte att jämföra med liksom Friends och de här andra rymdskeppen. Liksom.
Det är ju första matchen. Alltså jag är ju 61 nu. Och när jag var 5, nu pratar vi 67. Då var jag där och såg AIK Göteborg med min morbror. Och då var det dessutom lugnt på läktarna. Det var väldigt men fantastisk fotboll. Liksom. Väldigt rolig. Och om vi ska bara prata slutligen Råsen. Det finns en kuriosa som är ganska kul, tycker jag själv. Vi gjorde en 2002 så gjorde vi en stor Rhapsody Rock-turné runt på fotbollsarenorna. Vi var på Ullevi överallt. Och så hade min turnéledare Jägerhult då bokat in Stockholms stadion i Stockholm. Då sa de, nej, där lirar inte jag. Det finns ingen chans att jag, om jag en gång ska göra en fotbollsarena i Stockholm. Det går bort. Det gör det verkligen. Utan då blir det Råsunda. Och som tur var, de hade förbjudit gigs där på grund av någon sån här Monsters of Rock-gala. Så att de fick inte ha konserter där. Men då bara, du ringer kommunen. Jag ska dit. Och då visste de att jag var en sann Solnabo. Jag fick göra Rhapsody där. Vi gjorde 2 gånger till och med. En gång med AIK-spelare på scen. Och just då 2002 så fick jag med mig Jerry Williams. Som också otroligt sann AIK-ar.
Solna HC.
Och vem hade vi med? Jo, Svenne Hedlund. Också frisyr.
Vad blir
det var intressant att ha hela Råsunda när vi startade upp trumintrot på Cadillac från Hepstars. Det var ju magiskt.
Men var det bökigt då att boka av stadion? Och ställer du till det mycket för att få ditt hjärtas?
Ja, han vågar nog inte säga det, hur illa det var. Nej, men det var en tjurighet som faktiskt var liksom att jag ska spela på Råsunda om det är någonstans då. Tyvärr så glömde jag vara med när de rev, så jag har ingen stol därifrån. Det hade jag gärna haft.
Du spelade också där 2005.
Ja.
Och då
hade vi så att vi, det var lite, det behövdes ekonomiskt. Då kom jag på, det var inte planerat det året att göra det, men vi gjorde det. Det blev väldigt bra, det blev tv-sändningar och allting. Och så fick vi överskott som vi kunde ge, så vi gav en ganska fet check till AIK.
Som då spelade Superettan.
Ja, de behövde upp.
De behövde, ja. Det är ju verkligen, vi har väl ett litet klipp på det faktiskt till och med från Råsund här 2005 när Rhapsody in Rock evighetsturnén. Titta, vi kan faktiskt stänga lurarna också så kikar vi på klippet.
Kära publik, det är lördag. Tack för att ni kom denna afton. Er tur nu, kom igen då.
Visst.
Ja, där är vi tillbaka i studion. Ja.
Det var tre Travolta när ni såg det. Peter Jöback, Tornving och Henrik Hjelt.
Oj.
Ja, så de var alla dressade som
ja, otroligt ju. Och få den vita flygen.
Ja, det är alltså, det är roligt. Nu gör jag helt andra saker under våren. Nu är det solo, det är klassisk musik.
Mm.
Det är min bakgrund egentligen. Men jag älskar att göra det här när du får bjuda på show. Det är generöst och du får, det är något speciellt med att göra de här Rhapsody. Precis som vi ska ju till Dalhalla igen i sommar och köra. Och nu är det ännu värre. Nu höjer vi.
Mm.
Med Glenn Hughes från gamla Deep Purple. Vi har, om ni känner till, fyra tjejer som är, de är ju absolut självgående. Queens heter de. Fyra brudar som kör Queen-material.
Aha,
Nina Söderqvist, Salin och några till. Det är fantastiska tjejer. För det... Så att det blir som... Och egentligen när vi sitter i möten, nu sitter ungefär så här. Och när du skapar grejer, när du liksom bygger tillsammans. Det är fantastiskt. Mm. Det är som en coachning. Mm. Alltså du sitter i ett lag. Och så lär du att samarbeta och kommunicera. Det är väldigt intressant.
Vi kommer in mer på Rhapsody. Eller ska...
Ja, men tar du ut laget?
Jag tar ut laget.
Ja. Mm. Bestämmer du vilka som ska hänga med?
Ja, det är... För jag har ju alltid försökt bygga det här så att... om det skulle gå illa, då är jag ansvarig. Mm. Så att jag förlitar mig inte på att andra ska då hoppa in och steppa ut. Och jag har ju de här musikalska preferenserna. Men det är viktigt när du sitter att du lyssnar.
Mm.
Att det inte bara jag kör över och så. För då blir det ingen show. När du slutar lyssna, då är du kört.
Mm. Och, finns det ledarmaterial här?
Ja, men, jag föreläser det. Och det är jättemycket likheten med sport. Att vara en bandledare eller coach. Då. Det är ju samma.
Mm.
Och jag tror att det som visar att det har funkat är att jag har haft samma boys i bandet i nästan 30 år.
Mm.
Samma roadies, samma. Så att det blir ju team.
Mm.
Har du petat någon gång? Alltså så här, har du känt här på mötet, där var det lite fel.
Jag försökte peta en gång. Det sprack.
Hade du inte i det?
Nej, det här var alltså... Tidigt 90-tal när det gick att spela i Ryssland fortfarande. Alltså, då var det i Leningrad med symfoniorkestern. Fantastiska musiker i konservatoriet där. Vi repar, Anders Berglund dirigerade. Kompet.
Svårt att ta in att ni jobbade ihop. Ni var ju konkurrenter när jag var liten.
Anders Berglund som redaktionen kallade för den andra. Ja, den.
Nej, men det som hände då på repet. Vi spelade ett skitsvårt stycke för slagverkan. Saberdance heter det. Och det går snabbt. Det är fortkörning nästan, det är otroligt. Så har jag bara ett brak bakom ryggen. Då har han ramlat över puken för han är så full. Uh-huh. Alltså han är helt stupfull. Och så springer jag till dirigenten helt tokigt. You need to fire this guy. But you know Robert, it is his birthday. Så här, okej okay då. Och då hade man ju inte hjärta liksom.
Ja. Och det är kalkylerat av honom att supa sig skitfull på födelsedagen. Ja. För då är han var... skyddad av det.
Kutym.
Ja, kutym. Man får det.
Ja. Det är ryska facket starka.
Ja, på födelsedagen. Då får man ha många familjer man vill i blodet.
Yes.
Ja, men du förstår att det var svårpetat.
Ja.
Det gick inte. Men sen är det så att jag har ju misslyckats om jag behövt peta i och med att jag tar ut. Utan du känner, och sen är det ju som med säkert en coach som ser en spelare. Wow, det där. Man ser ju på en sekund om det är rätt.
Mm.
Det kan jag se på en musikant. Man ser, känner kroppsspråket, hur det svänger. Och alla behöver inte spela fortast, utan det ska ju sitta här.
Mm.
Och när du ser dem, det är en jäkla häftig grej faktiskt.
Du, precis när du kom in här så sa du att du försökte få med Mats Rubart på en spelning någon gång.
Det var 2005.
Ja, det var på den. Ja.
För det hade varit, för när vi gjorde Ullevi 2002, då fick jag med mig Bengan Andersson, om ni kommer ihåg. Målgoven.
Mm.
Och han gick upp i blåvit frack och lirade Acura med oss i en jam session vi hade på scen. Jag ville haft med, men nej, han ville inte.
Nej, man, Rubart, att,
ja. Ja. Han hade ju ett band som heter Casablanca, va?
Det ringer en klocka.
Ja.
Hårdrock.
Kultgäng. Kultlirare och ju musiker ju. Också.
Absolut.
Verkligen. AIK.
Absolut.
Men Rubart måste ju varit typ den bästa spelaren som blev mest kritiserad, kommer jag ihåg. Alltså, det var
så?
Mm. Ja, men folk skrek, välj gitarren eller fotbollen.
Oj! Va? Var det så? Alltså?
Ja, men i alla fall av de här, du vet, som kallades för Råsunda fettorna. De var inte Rubarts supportrar riktigt, alltid.
Nej.
Men, ja. Men jag tänkte på en annan fråga. Du sa att första matchen du gick på var 67. Och då var du tydlig med att det var väldigt lugnt på läktarna. Men jag tänker alltså så här, du har ju varit med på hela det här stökiga liksom. Alltså, hur har liksom supporterskaran så här eskalerat? Alltså, så här.
Alltså det är bra att det finns massor med fans. Alla är ju hängivna. Och det vet vi aldrig. Det är en liten klick som att det blir stökigt. Så där. Jag tycker det är lite synd att om det nu är så att det skrämmer bort vissa familjer, exempel att farsen inte vill ta med små barn och så här, det kan jag fatta. Men samtidigt, alltså klacken, alltså som den stämningen när det väl funkar, när det är schysst lugnt, alltså tifon är ju magnifik. Och så att bara med, alltså
jag tänkte, du var ju med på det här, alltså Black Army tiden, ja, liksom.
Visst var det, jag försökte komma ihåg det innan. Visst, var det inte mitten 80 det började? Eller var det, för jag var faktiskt med i en reklamfilm en gång. Och då skulle jag spela Black Army-ledare. för någon sån här reklamfilm. Och då var vi på Råsunda. Och det var mitten 80.
Och det började, sen eskalerade väl under 90-talet.
Men jag stod ju själv på Norra Stå på 70-talet.
Ja, för du har varit, du går liksom fortfarande på matchen.
Ja, inte ibland. Alltså oftast reser vi.
Ja.
Men tv.
Ja.
Man sitter där och det är heligt.
Ja.
Så att, tack vare streaming är ju fantastiskt att man behöver inte missa någon match.
Ska komma in här på ditt turnerande och så. Men det är så att du har ju arrangerat en konsert för Falkenberg också.
Ja.
Någon gång. Varför gjorde du det?
Jag har ett stort hjärta i Falkenberg beroende på att min fru Maria har jobbat på 90-talet med Stefan och Christer. Så att hon var med flera år med dem. Och fick fantastiskt mycket vänner där nere. Sociala vänner. Och ungarna har gått i skola där. Så att en stor del av min tillvaro är att vi är i Falkenberg.
Mm.
Och där går man ju hem hos folk och grillar och fikar. Och folk skiter i vem man är. Så det är fantastiskt. Och kul fotboll. Jag kan tycka ibland att nu är de nere tyvärr Division 1 södra. Men ibland är det ganska kul fotboll. Det blir lite ostrategiskt, man. De bara löser på.
Ja, just det. Är det skönt att de inte spelar samma serie som AIK?
Det var det en gång när AIK kom ner och de låg båda i ettan. Mm. Den var inte rolig. Och jag sitter på läktaren och hör mig själv liksom skrika. AIK gör mål. Ja! Och så Falkenberg mål. Ja! Och bara, vänta nu är det någonting som är
schizofren till
honom. Det var väldigt schizofren. Jag tycker ganska skönt att de inte är samma liga. Men det är lite, det menar inte jag som degraderande, men Falkenberg, det är lite som Åshöjdens BK. Det är så jävla charmigt. Och det är en korv i pausen, alla går och snackar och det är trevligt och det är toppen.
Fan vad härligt låter det.
Verkligen.
Men Stockholmsklubbar hatar ju det där. Alltså de tänker ju bara lång borta resa. Det är det enda de
kommer med. Laget vid havet.
Och såhär, liten arena. Det är det enda man bara, uff vad jobbigt. Typ.
Men de är också hängivna spelare. Många stannar kvar.
Ja, just det.
Det är häftigt. Mm. Det enda är trist att de åkte ner precis när de byggt sin jättefina nya arena. Då åkte de rätt ner då. Tyvärr.
Dålig timing får man säga. Men du, du, alltså om man tar sig in på musiken här nu då, du var, det står på din hemsida att du är den yngsta solisten som antagits till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Eller eleven, eller på solistlinjen.
Solistlinjen, exakt.
Jo,
det blev. Hur gammal var du då?
Då var jag direkt efter nian.
Oj, ja, direkt från, skippa gymnasiet?
Nej, jag skippade, jag valde eller, att...
Skippa, ja men...
Jag var ganska smart när jag gick i nian, för att där gick Paul och Fredrik. Och så tänkte jag att, fan jag måste öva nu, för jag ska in. Så jag blev ordningsman. Och då hade man ordningsman som skrev upp allas frånvaro. Utom min egen. Så att jag hade sånt flyt med en vaktmästare på Adolf Fredrik som gav mig huvudnyckeln till aulan. Och jag var där varje morgon 7 innan och övade. Sen åkte jag hem efter plugget, övade. Och jag kom in som etta.
Mm.
Och det är det här jag kör med mina... Jag är mentor till ganska många unga elever och pianister. Och att det finns ingen. Det är som sport igen. Mm. Du ska bli bra fotbollsspelare, tennisspelare. Du måste fan öva. Alltså det går inte annars. Idag är det, tyvärr är telefonen ett gissel idag. Att du ska synas så fort på TikTok och Insta. Jag är själv på det där. Men du måste lägga undan det där. Och så sätter du ner och så kör du en timme eller två. Mm. Om man vill.
Mm.
Men man får aldrig låta någon förälder tvinga en eller tjafsa eller stå. För då jag har skällt ut många föräldrar, jag lovar. Man ser hur en ung människa och bara sitter, du vet, och mår jättedåligt. Mm. Men mamma och pappa vill att du ska. Det kanske har hänt i fotbollens värld också.
Fotbollsföräldrar. Men kan man öva liksom på fel sätt också? Eller är det riktigt?
Har du en dålig lärare, då kan du, om någon bara sitter och kollar klockan och så får hon spela Fyrelis och så här, det är hemskt. Utan du måste... Jag hade ju tur. Jag hade världens bästa pianofröken in i stan när jag var 7 år. Och min morsa dubbeljobbade för att ha råd med lektioner.
Mm.
Och jag övade ju minst 2-3 timmar efter pluggen. Men det var jag själv som ville.
Mm.
För det känns... Fördomen är ju att det är överrepresenterat inom viss musik och viss sport. Alltså golfen och tennisen och där det finns stora pengar och individuella idrotter. Men jag ser ändå framför mig också piano till exempel. Är det fler än i andra...
Fler vad?
Ja, fler pushande föräldrar.
Jag tror det. Jag tror det. Och kanske fiol också. Vissa. Det är bara fan när jag var ung. Men jag har suttit i styrelse, jag ska inte säga, med ett stort så här, musikgymnasium runt Sverige. Och då... Jag känner mig som grumpy som sitter där. För att alla pratar, ja det kanske inte är så bra att eleverna kanske inte ska pusha dem så hårt nu. Så att, vad fan snackar de om? Ni måste ju säga åt dem att öva, annars blir det ingenting.
Nej.
Om du nöjer dig med att spela 3 ackord, då är det fine. Men har man en musikskola, kan du inte bara frammet så att vi inte tappar, så att det inte urholkas ännu mer. För att det är så kul att ha regering eller riksdagen, de slår sig för bröst och säger, ja, svenska musikundret. Ta hand om det då. Lägg inte ner mer kulturskolor nu.
Det är liksom inte en slump att det finns ett svenskt musikundret.
Ja, och det, tyvärr är det ju inte bara, det beror ju mycket på elevens egen vilja. Men vi har ju en världens största kunskap bland ungdomar idag. För att det finns ju hur mycket jobb i symfoniorkestrar, finns allting. Men du måste få undervisningen.
Vi har ju väldigt många unga fotbollsspelare nu som blir liksom stora på, du pratar om TikTok och Instagram och sådär. Men och även i fotbollsmedier överlag liksom. Och får höga förväntningar på sig och kanske även inifrån liksom. Och du har ju absolut haft det, tänker jag, i och med att du var så ung när du liksom kom in på musikhögskolan och sådär. Hur har du gjort för att liksom leva upp till de förväntningarna? Hur har det varit att leva med dem och...
Jag har aldrig tänkt så. Nej. Utan att jag lirar, det är ju, jag älskar att spela. Alltså det säger jag ibland till vissa. Jag var så, många tvivlar, vad ska jag göra när jag blir stor? Jag var 7,5 när jag bestämde. Det här är det. Och det har varit så. Och så måste du vara dedikerad. Tyvärr tror jag att en del som går in i branschen, de börjar se kronor och ören mer än själva grejen och lyckan att åka ut och spela. Alltså,
det var lite min fråga. Jag har ju generellt dålig koll på liksom så här pianister och så här. Men vad, jag vet ju vad en fotbollsspelare drömmer om när den är ung. Alltså vad drömmer en pianist om?
Ja, men det är att spela för publik, att stå på en scen, underhålla. Jag hade ju en bästa mentor förutom musikskolan, så hade jag ju Charlie Norman. Alltså stora kungen av entertainment i Sverige i 60 år. Jag var 28 år när jag började med honom och han var då 70 och övade hela tiden. Han var ju fantastisk boogie och rolig och timing. Och han lärde mig så mycket just det här med att ha inga förväntningar på en publik när du går upp. Det är mitt jävla jobb att se till att de här ska må jättebra. Mm. Jag kan inte kräva, nu kommer det är inget sånt där. Jag tycker snarare ibland det är roligare tvärtom att nu jävlar får jag kämpa idag. Mm. Alltså, nu är det liksom. Och att lyckan när du går av scen och känner att yes, det här blev bra. Nu känner man känner ju magen. Man känner ju i hela, alltså om det har funkat. Mm.
Men jag menar med typ så här, finns det något så här konserthus som, eller så här, finns det någon så här konsert, finns det något så här, ja, Leningrad med någon full rysk bakom sig, alltså, så här, vad är liksom, finns det något
för att, vad är OS?
Vad är OS? Vad är OS, VM?
Jo, men det är klart, och jag har fått spela på en av mina första drömmarställen och det är ju Royal Albert Hall i London. Där är jag sju gånger till och med.
Mm.
Alltså jag var så fruktansvärt nervös första gången. För att precis när du har suttit i dressing room då, så ska du gå ut. Så precis vägen in till scen så ligger, eller hänger alla tavlor på alla som har varit där.
Ah.
Och det är liksom alla. Till och med Björn Borg har spelat tennis där. Men jag menar de här Elton John och alla. Så att när jag kom ut på scen, jag tror att jag kom med matchen efter två låtar. Jag var
inte men har du någon sån här ritual innan du går ut på en sån här scen? Eller så här,
kaffe. Nej, inget hokus pokus. Nej. Inget.
Ja. Men har du liksom lyckats hela tiden? Det känns som att du är väldigt framgångsrik. Alltså du har fått det du vill göra, har du fått göra. Har du haft några kriser i din karriär? Eller någon gång när
varit men det är ju berg- och dalbana såklart. Alltså, det är därför jag skrev faktiskt en bok 2019. Också för att visa många unga att den här branschen, det är ingen bara rakt fram någonstans. Utan det är den värsta Gröna Lund upp och ner. Och man blir blåst. Det finns mycket lycksökare.
Mm.
Man vill inte misstro folk. Men jag åkte på rejäla.
Vilken är din värsta sån där dal? Liksom? Eller om du har någon som du, någon anekdot?
Ja, så en riktig jobbig grej. Det var 2016. Då hade jag en medproducent som kortfattat snodde stort sett hela turnéns biljettkassa.
Mm.
Som jag skulle då betala symfoniorkester, artister. Vi hade Michael Bolton med. Vi hade och det här var 3 veckor innan. Och kände jag, vad gör jag nu?
Mm.
Och ska jag ställa in? Ja, då blir massor med folk utan jobb. Då kostar det. För att jag kan ju inte låta dem gå utan. Alltså, och alla arenor. Och så tänkte jag, ja, jag torskar lika mycket om jag kör. Men då körde vi. Och det jobbigaste var ju att behöva träffa den där jäveln varje dag.
Mm. Han var med.
Mm. Han var en tekniskt ansvarig där.
Oh,
Fan, men det lustigaste är hur det funkar i Sverige. Och det kan bli lite sur på. För att jag hade bevis att han hade tagit pengar för att täcka en annan förlust som han hade.
Ah.
Och så vi gick till Ekobrottsmyndigheten. Solklart, och de lägger ner. Och så funkar det ju. Du får ju aldrig rätt. Och sen konkurs på den killens bolag. Och sen vecka senare.
Mm.
Tjellabaloo. Så är han igång igen med nästan samma namn.
Mm.
Jag pratade med folk i England om det där. Där får du inte göra så. Utan du har 3 års tror jag, näringsförbud.
Mm. Mm.
Alltså för, inte för att vara så fördomsfull. Men där ville man ju ha ryssen.
Ja, eller hur?
Du har ju drivit in dem där kanske. Inga ekomyndigheter.
Nej, men faktum är att det funkar i Finland. Ja, det här, vi spelade för en företagsfest för kanske 12 år sedan. Och då var det en kille där, största företaget. Och han bara, pröjsar inte. Och jag pröjsar ju mina musiker. Ja. Men då var det så bra, för hans bästa polare var min polare.
Ja.
Så han gick upp till honom. Jag väntar här tills du betalar nu. Det var lite ryss.
Det är nära gränsen där. Så jag...
Nej, men alltså, så det är en sån här bransch. Men samtidigt, alltså det är så... Jag skulle inte vilja byta en sekund. Du blir lurad emellan. Men, och så tror du att du kan efter alla år. Ja, men jag har hållit på många år, men det händer.
Alltså,
det är så. Men vi har ju inga fallskärmar. Det finns ingenting säkerhet.
Mm.
Inte för någon. Och alltså, tänk alla dansband som åker runt och spelar och sliter i 16 timmars arbetsdagar. Men
du gör det.
Vi ska alldeles snart tyvärr behöva säga hej då till dig. Men jag vill ju snacka om Så ska det låta lite kort i alla fall. Är det det som är det stora genombrott liksom?
Det, jag hade ett större genombrott 12 år innan. Det var det som var grejen. 1986, tack vare Lill-Babs. Mm. Jag var hennes kapellmästare och hon gav mig chanser i massor med tv-program och shower. Och så var det Svensk Topp och Melodifestival. Det här är 86-87. Men sen jobbade jag ju fullt. Och sen fick vi ihop det med den här. Harrison hade jag jobbat med, barnprogram. Mm. Hallå där, köper blåbär hette ett barn. Jag, Peter Harrison och Berglund hade redan varit med mig med Rhapsody in Rock. Så att jag tror att vi hade en liten kemi.
Ja. Och Rhapsody in Rock var innan så skulle låta.
Ja. Men det är klart att det hjälpte till. Och då blir det så här. De har ju visat repris nu alla program förra året. Och då var det en granne som kom till mig. Gud vad roligt att de visar repris. Nu, vad bra det var. Men, vad ung du såg ut. Ja, förlåt. 25 år sedan.
Jag inte säga.
Men det är kul, vår tidigare gäst Ahmed Bäran här, komiker. Han var inne på samma sak lite grann. Att det som är det publika genombrottet och sånt där. Det förekommer ju också av lång framgång för en själv. Och det är ganska sällan folk känner igen sig där. Så här, men jag har varit... Det har gått bra länge. Så att säga. Det speglar inte alltid ens egen bild. Kanske. Nej.
Men otroligt roliga program att göra. Och det var ju... Alltså, jag började på Ängelen i Gamla stan här i Stockholm i flera år. Kom på talangjakt. Redan när jag gick i nian. 7 år höll jag på. Och där fick du lära att stora öron och ackompanjera och åka slalom och hitta. Så att det var ju lite homerun för mig att vara med så ska jag. Det var ju biten så mycket. Men kul som fan.
Hur stageat är det? Alltså en skala 1-100?
Ingenting. Utan när vi gjorde... Så ska det låta. Så kunde man se första programmen. När man hade tagit vinnarlåten 6 ord. Då tittade alla snett upp till vänster. För där kom texten. Det var det som hände. Men sen.
Men de måste ha övat lite på låttexterna. Kunde de alla låttexter utan till? Liksom,
nej, inte, nej, men de bröt mycket. Så att om det gick helt.
Så man om.
Så fick man göra om.
Just det.
Men är det din vanligaste fråga?
Nej, alltså om vi fuskar, ja absolut. Men då hade jag nog inte varit med. Jag vet att jag har varit riggat i ett grannland ganska hårt.
Just det.
Alltså man var ju inte dum, men kom det en countrystjärna så visste man att nu kommer det countrylåt. Men inte vilka.
Just det.
Och då hade det hade nog syns på oss om vi hade fått svaren, tror jag. Alltså. För då får du fejka, ja just det, den där.
Alltså det är den fördomen man har.
Ja, verkligen.
Som bara, du kör den låten.
Otroligt. Men det är ju lyckan att vara ackompanjatör och hitta och få hänga på, det är jätteroligt.
Men nu framåt då, berätta vad man kan se dig någonstans.
Premiär på tisdag, då är det runt hela Sverige och Finland så kör jag mina solokonserter. I teatrar och konserthus. Och idag släpper jag både video och sån streaming då. Det är en ny pianomusik. Och den här pianomusiken hoppas jag att unga pianister ska ta till sig. Och, så jag ger ut noter också. Förhoppningsvis att de gillar det. Men det här kommer pandemin. Sen när den kom och vi blev torsk utan jobb. Det var ingen som fattade i kulturelit varför... Alla varuhus, allting var öppet och vi fick inte spela. Tänk dig på Friends. 8 pers var ju ett tag. Det var matchen.
Men var det Scandinavia var det?
Ja, utspritt. Fullt i restaurangen. Det är det roligaste. Men
man kan se det. Det är Vid flygen heter turnén.
Och hela pandemin gjort att jag satt och övade ännu mer. Ja. Som jag gjorde när jag var liten.
Såklart,
Och ju mer du övar, desto roligare blir det.
Otroligt. Och sen Rhapsody Rock-konserter, Dalhalla.
Ja. Då är vi 12, 13, 14 juli så kör vi med, bland annat då Johnny Logan är med också, Glenn Hughes. Och
biljetterna är släppta?
Ja.
Underbart.
Kul. Härligt. Toppen.
Kom upp, vet jag.
Ja, exakt vad du gör. Men stort tack för att du kom hit, Robert. Tack, fantastiskt.
Jag fick med. Det här gav ju mer smak. Jag skulle ha en musikpodd så här. Det är perfekt.
Ja, det är bara hyra in dig.
Ja. Jag sitter och kompar det.
Ja, exakt.
Tack.
Ja, och tack så snart ska vi få in en annan musiker. Men först går vi på reklam.
Morgon, god morgon. Fotbollsmorgon. Woo!
All right, välkomna till fotbollsmorgon fredag. Nu ska det bli releasefest, men först ska jag bara berätta lite om ommöbleringen. Robin Berglund har sprungit till sitt riktiga jobb.
Ja, exakt.
Och Thomas Jernberg tillbaka.
Ja.
Den här gången utan jingel.
Ja.
Och så har vi...
Ja.
Säg.
Men varför är han så anfådd?
Ja, men han sprang
hit. Det är mycket som har hänt där ute.
Det är 2 meter på det.
Ja, men mycket strul där ute.
Mycket strul där ute. Ja, så är det Sabri Smaxi. Du rör dig lika mycket som vanligt i stolen. Det är fantastiskt.
Så här anfådd kan man inte vara.
Jag är kvar. Och idag är det så att EPn De blinda stad släpps av artisten Bromander. Han är fager som bara den. Han blandar poprock med indiepop som få andra kan. Och han är troligtvis det bästa som har kommit från Åland någonsin. Förlåt Viktor Enberg och Daniel Sjölund. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så jättemycket. Vilken otrolig introduktion.
Staffan Lindström heter du också, va?
Staffan Lindström, ja. Exakt, precis. Ja. Artistnamnet Bromander.
Ja.
Hur kom det till?
Det finns en åländsk poet som heter Georg Kåre som jag tycker om. Som jag tog. Det finns en figur där i hans diktsamling som heter Bromander.
Okej.
Så det är väl den enkla förklaringen egentligen.
Aha.
Tyckte det lät.
Det är fint tycker jag. Bromander, ja, väldigt fint.
Ja.
Men var det liksom... Är det fullt på vanliga namnkvoten där med Lars Winnerbäck och med Håkan Hellström och Hellman och Thomas Stenström?
Alltså faktiskt, Staffan Lindström. Alltså ofta när jag går på stan och så hör jag någon säga Staffan! Ja. Så här. Och så är det någon gammal 80-åring som heter Staffan. Så du vet, man kollar sådär. Så att jag känner att Staffan låter liksom... Det låter inte riktigt så här super liksom, kanske här är chansen att bli någon annan också.
Just det. Men Bromander har ju lite samma ton fast ändå kanske nyansen sant. Mer åt Ola på något sätt, ja.
Och sen typ lite som, det är som ett efternamn nästan.
Så. Ja,
verkligen. Du, under 2023 så var du ute på turné med bandet Division 7,
ja.
Som är ett härligt gäng som vi har haft här många gånger.
Mm.
Hur var det liksom att vara ute på turné med dem?
Skitroligt. Mm. Det var en av de finaste stunderna i min liksom solokarriär. Så att jag fick komma under deras, liksom, deras vingar och sådär. Och vara med på det tåget var en stor ära.
Mm.
Så att, och jag fick lära mig jättemycket. De har en stor publik, det var väldigt roligt.
Liksom. Mm. Var det din första turné liksom?
Det var det väl kanske egentligen. Men jag har väl gjort så här små miniturnéer själv med mitt band och sådär också. Men om det räknas eller inte, det får man tolka.
typ alla i Division 7 är ju intresserade av fotboll.
Ja.
Och när vi har snackat lite på Instagram här, ja. Så har du skrivit att du är sportanalfabet.
Ja, det kan stämma. Jag satt och funderade lite grann på vilken typ av anekdoter som jag skulle kunna dra för att illustrera det, kanske,
ja.
Eventuellt.
Ja, det får du gärna.
Jag har i alla fall en anekdot som illustrerar hur otroligt naiv jag kan vara och okunnig jag var kring fotboll och sport. Alltså den är så här, jag var med en kompis som jag spelade musik med för många år sedan. Vi var på Olsons skor tror jag, efter ett rep. Det var kanske 10-15 år sedan. Så träffade vi en kille som var jättetrevlig och härlig och tyckte om musik och sådär. Så sa han, men fan, ska ni inte hänga med på efterfest liksom? Vi bara, jo, fan, absolut. Vi har så här instrumenten med oss, han konkar någon synt och så här. Men vi har massa prylar. Ja, men det är lugnt, vi tar taxibilar. Och så kastade vi in grejerna i en taxibil och så åkte vi iväg ut mot förorten någonstans. Det var en mörk natt sådär. Och så kom vi fram till något industriområde och så kom det flera bilar liksom så här. Och min polare, han är bajare. Hammarbyare, ja.
Bajare. Jag tror han förstår. Det är bra.
Följ med i lingot.
Snyggt.
Ja.
Och då så kom det liksom fler och fler bilar och fler människor. Och så började vi alla konka i grupp. Det kanske var en 30-40 pers liksom. Mm. Och jag var bara helt inne i mitt huvud. Jag pratade liksom britpop med den här killen. Och var liksom entusiast. Det var flera musikentusiaster som slöt upp så här. Och så kom vi fram till någon lagerlokal. Så var det lite så här, lite tryckt stämning. Det var lite ruft så där. Det var kanske någon batong som lämnades upp på något bord och så där. Och jag såg hur min polare började bli lite så här... nervös liksom. Och då sa han så, jag tror att vi är på efterfest hos Filmland Boys. Och jag bara vad betyder det egentligen? jag har absolut ingen aning. Så min polare var ganska nervös ett tag liksom så här, Men sen så var det väldigt trevligt, satt och snackade musik och sådär, och sen så blev det väldigt fint. Och sen, ja.
Filman ja. Boys, vad är det för band?
Ja, det är en coolt band. Låter kanske turnera med dem nästa sommar.
Exakt, ja.
Ändå roligt att en batong åker upp bara på baren. Det hade de med sig i fickan på Olsons skor. Det är kul, för att min brorsa är ju helt tvärtom när det kommer till musik.
Ah, okay.
Så han har ju också en rolig anekdot från 2004, för då sitter de hemma och spolar och kollar på EM i fotboll. Mm. Och så sitter en tjej bredvid honom. Och du vet, går han ut så här i halvtid i köket. Bara, fan, hon är jävligt lik Robin. Alltså du vet.
Mm,
ja, hon är ganska stor 2004. Ja, och folk har kallat henne Robin. Och så här. Men han har ju inte fattat att det liksom är hon.
Att det är vi Robin.
Ja, han har suttit bredvid henne liksom, så här, i alla fall en timme.
Ja, men det är verkligen exakt.
Gud, hon är lite lik. Är hon lik någon som heter Robin? Och, ja, då kanske det är hon.
Fantastiskt. Gud vad roligt. Ja.
Men du är från Åland. Mm. Och när flyttade du dit till Stockholm?
1920 gick jag på konstskola. Pernby Smålarskola. Ah. Det är 14 år sedan nu. 15. Mm.
Men är Åland ett sånt där ställe som man drömmer väldigt tidigt om att flytta ifrån? Alltså det är min bild av Åland.
Men verkligen. Det kan vara, det är lite som så här, lite småstads feeling liksom. Ah. Kan man lugnt säga. Och då, ja, det skulle jag säga att många är. Men många är väldigt hemkär och sådär. Åland och tycker om hembygds liksom. Även jag. Liksom, mycket av min musik är hembygdsromantik och sådär. Liksom. Mm.
Men åker du hem någonting och hälsa på?
Ja, absolut. Faktum är att jag kom från Åland igår. Ah. Jag var hemma och hälsade på mina föräldrar lite grann som bor där.
Det är bra. För det är nämligen så att vi har fått en lyssnare som slidat in i våra DMs och frågat en fråga då. Och jag tror att det kanske egentligen är till Viktor, för det är vår producent är också från Åland.
Just det.
Men nu är ju du här då. Så vi passar vidare till dig.
Absolut. Och då, du får verkligen rätta mig om jag...
Då är det så att personen undrar, kan ni fråga ålänningen vilka som är Mariehamns bästa uteställen i maj månad? Tack för bra podd med mera. Ni gör mitt liv bättre. Snistelsresnex Charlie. Så vi frågar Broman. Viktor då.
Ja, just det.
Vad finns för uteställen i maj månad i Mariehamn?
Ja, det är en bra fråga, Charlie.
Finns det väl hemma? Det är min bild.
Första bästa, liksom. Nej, men då kommer våren, värmen förhoppningsvis. Och man börjar bli väldigt glad. Man vill ju gärna ha uteservering, kanske. Och det finns det ju. Knorring är jävligt mysigt. Det är en liten båt som ligger i Östra hamnen.
Knorring.
Ja, Knorring är fett mysigt. Om de öppnar uteserveringen. Jajamän.
Han skriver ner. Du som var Charlie. Jag har en kompis som har frågat.
Ja.
Alltså, jag var ju typ 15 år innan jag fattade att Åland inte tillhör till Sverige. Så.
Ja, men det är många som fortfarande inte har.
Knorring, tips 1.
Knorring, sen klassiker Indigo Dinos. Dinos rockbar, Indigo lite mer kanske hipster ställe om man ska hårdra.
Ja, det är två olika ställen.
Ja, exakt, precis. Och så finns det Arken också som är kanske mer som en eller körd liksom färja på land med nattklubb och så där. Lite så liksom.
Nice. Är det något av de billigt här liksom, sunkhak liksom?
Det är väldigt mycket som är gentrifierat nu. När jag växte upp så fanns det liksom ett ställe som heter Pubettan som på senare år har varit jättemysigt. Jag spelade där också. Men innan det liksom bytte ägare så var det verkligen liksom sunkhaket nummer ett. Och det var fantastiskt när man var typ tonåring och gick
verkligen
dit. Och bara, fan vad ballt. De var en typ enarmad bandit. Liksom. De var jukebox.
Nice.
Men Charlie kan inte vara missnöjd med svaren.
Nej, det är ju svinbra ju.
Det finns rätt mycket härliga ställen faktiskt.
Jag blir nästan sugen på att åka dit också.
Ja, det måste du göra.
Det är inte så dyrt att ta för färgerna.
Nej, för fan. Ekrolinjen kostar 60 kronor.
Oj!
Så det
är i maj månad. Jag och Charlie på knå... Jag ska kolla. Knorring. Jag tar den sen. Men nu, innan vi går vidare till musiken då, för det är väl det din huvudsyssla är nu.
Ja, absolut. Ja.
Men innan vi går dit så ska vi bara säga att du var en av Sveriges 50 bäst klädda män 2020 enligt Café.
Ja, just det. Ja, det hände.
Varför är du inte kvar på den listan? Jag tycker du är ganska bra klädd idag.
Ja, men tack. Jag var snäll. det är väl sånt som händer en gång ungefär.
Ja, just det.
Och så har man chansen att berätta om det och sådär. Men jag är gammal modell också, så att jag har liksom... känner många på
på café.
Jag är lite bekant med
det. Det var någon
det är barnen på tisdag.
Ja, första gången du var med i café så kan man säga.
Det var den gången. Det, som person, som Bromander och sådär. Men sen har jag gjort så här, plåtat för dem några gånger.
Just det.
Men, liksom. När du var med första gången och sen inte fick vara med andra året blev du lite så här, fan har jag fula kläder?
Ja, självkänns att du tog en stor törn. Ja, men fan, nej, det ska jag väl inte säga, men... Men det är ju, kanske börjar bli dags igen snart i alla fall.
Men hur går det till? Ringer de dig bara, så du vet, du kommer bli Sveriges femte bästa klädda man här. Har du någon kommentar till det?
Nej, ja, precis, exakt. Så var det. Fast jag tror att de skrev ett DM bara. Så här,
hej, vill du vara på femte plats? Är det okej?
Ja, jag tar det.
Men det var också efterfest på Halvvill. Eller festen var på Halvvill, ska jag komma ihåg. Ah. Men det var typ så här... Jag tror att det var, vad heter han, skådespelaren Lind?
Ja, Gustav Lind.
Gustav Lind, precis. Jättebra skådespelare. Men han var vann då det året, tror jag.
Och du var inte nöjd där?
Vad sa du?
Du var inte nöjd, du bara, jag har finare kläder.
look at me now.
Men du vann ju Linden,
gjorde du. Alla stjärnor. Ja, men de flesta var med på Zoom sen. Liksom. det var pandemi i år. Så.
Vi ska snart ska vi få höra en låt faktiskt. Jag vill bara be om, för jag har varit modell också.
Så där.
Men det går inte så jävla, alltså det går inte så...
Du har inte varit med på Café.
Nej, jag har inte varit med på Bäst
Kläder. Har du någon bild på det här?
Ja, det är det vi har. Jag tänkte att du skulle få...
Kul. Ja, men kolla.
Och är det här du? Ser ut som Eminems lillebror. Ja.
Va? Vad är det du modellat för? Murbruk? Eller
murbruk,
eller?
Väskor och kläder.
Den längst till vänster är ju väldigt ball.
Ja, kul, tack.
Det är nästan lite androgyn där, får man säga. Ja.
Men alltså, det är jätteannorlunda stil mot vad du har nu.
Ja, jag har bytt lite stil. Jag tänkte bara, det tog inte fart riktigt. Liksom. Vad borde jag vad borde jag göra? Eller kan du hjälpa mig på något sätt? Har du någon agentur? Jag kan få någon nummer
till det? Ja, jag kan... Mikael ligger jag på. Jag vet inte om du kan tipsa dig till att börja. Nej, men det är så jävla svårt. Och det är bara lotteri allting. Det är liksom... Och man kommer med på någon agentur och sen så är det tidningar som ska vilja tycka att looken är bra. Så.
Man ska ju ha käkben, man ska ju inte ha två hakor. Man måste jobba käkben.
Tror du att du är så snygg att det gynnar dig i din musikkarriär?
Jag tror att jag hoppades på det i början. Men jag tror inte att det har, jag vet inte om det har gjort nämnvärt.
Men hur är det nu? Kan du försörja dig på musiken? Du har varit på sedan 2017 liksom, och släppte album och så.
Nej, det ska nog inte säga att jag kan göra. Men jag kollade på Stim igår och jag kan full disclosure säga att jag var förvånad när det hade kommit in på hela året 6000 via Stim. Vilket är alltså typ 6 gånger mer än vad det brukar göra. Så någonting håller på att hända.
Ja, det händer någonting. Ja. Och du släpper EP idag?
De Blinda Stad, exakt. Kommer på vinyl också, eller ja, precis. Det går förhandsbeställaren redan på mitt fantastiska skivbolag Septembernatt. Och det är min första vinyl, så jag är väldigt, väldigt stolt över den. Och jag jobbar hårt för att det ska komma... tryckeriet gick i konkurs när precis innan skivorna skulle komma. Så jag bara...
jag kan skicka 6000.
Mina 6000 på Steam. Kom igen.
Men nu vill vi höra.
Ja, absolut. Jag ska spela en låt som heter Svart Magi.
Härligt.
Som är, kan man säga... Fokusspåret det... kanske.
Nu måste jag sitta still.
På EPN. Ja, gnissla inte sönder.
Fan, den är... Ja, det är lite, men det går bra. Det får vara en del
Bromander med Svart Magi. Live musik.
Ju längre saker tar, desto svårare blir det att känna smärta. Jag tror jag äntligen har blivit bitter, men det kommer i alla fall från hjärtat. Men världen är i flux, ibland kan det läsas från något vackert löv. Men jag dör för det här, gör du också det? Eller håller du dig utanför? Jag står i natten med mina tankar. Det måste vara svart magi.
steg efter steg. Ja, ah, mer och mer. Ja, steg efter steg. Vi har svart magi. Ja, med svart magi. Jag är en dilettant. Jag jobbar på djupet. I sakernas utkant. Och om det inte finns tid att förklara allt, gör det inget om inget är sant. Men tror du på mig när jag rör vid dig? Jag rör åtminstone ärligt. Ah, jag sträcker mina händer mot stan och vädjar. Är det här verkligen värdigt? Där är du som solen mot jorden. Och du strålar svart magi. Steg efter steg. Mer och mer. Ja, steg efter steg. Vi har svart magi. Svart magi, jämn svart magi. Att vara bunden och känna sig fri, det är vad jag kallar svart magi. Steg efter steg. Åh, mer och mer. Ja, steg efter steg. Svart magi. Jag är svart magi. Åh, svart magi. Svart magi. Jag är svart magi. Åh, svart magi. Svart magi. Svart magi.
Tack så mycket. Vart man ser dig spela i vår?
22 mars nästa fredag, release gig på Reimersholm Hotel. Kom jättegärna förbi.
Kommer vi.
Uppsala 6 april.
Fan, vad snyggt.
Och Debaser 19 april. Fan till Division 7, please kom. Ja, precis. Ja.
Tack för oss, hej då.
Hej.
Vibar och bjuder på oss själva. Du känner det också hur studion börjar själva. Du har väntat länge nog på vår skit. Det har vi med blod, svett, tårar och slit. Det här är som en pumpad boll på en magisk matta. Vi har jobbat med de bästa. Lyssna, du kommer fatta. Hata om du vill och var avundsjuk. Men det klär dig jävligt dåligt och då byts du ut. Yeah. Woo! Det här är fotbollsmorgon. God morgon, fotbollsmorgon. God morgon, fotbollsmorgon. Det här är fjällsgäng på dopp som drar upp rullgardinen. Yeah. Vi hatar plast men vi älskar gräs. Det här är smilet på pendeln. Det här är gemensamt boende. Det här är inte Insta, not the result we wanted. Det här är terapi och lösa kanoner på däck, yes.